Kvällsstunden vecka 28, 2026. Inläst på Daisy CD och webb av Rolf Westman. Och de frågor som rör Kvällsstundens taltidning kan du ringa Kvällsstundens kundtjänst på telefon 021 19 0415 måndag till fredag 10-12 och 13-15. Innehåll. Första sidan. Ferdinand Boberg. Apotekshistoria. Brev från läsarna. Sommarbilden. Sommar i P1. Läsardikter. Sommarkviss. Tvillingnöten. Nöjesprofilen. Mittelen i Skåne. Ny följetong. Mitt i maten. Novellen. En dikt. Hälsosamt vatten. Djävulsklon. Jesse Jackson. Politisk kris. Läsarberättelser. Sportprofilen. Följetong 2. TV-stunden. Personligt. Rätt svar. Marknaden. Med ett leende. Sundance Kid. Kåseriet. På första sidan ser vi, förutom sidospalten av chefredaktören, ett stort foto av ett trälock med hål i. Rubriken är Vattenhål för hälsan. Vidare rubriken Boberg bygge. Jugendpalatset fick posten att lyfta upp sig. Det är även ett porträtt av den äldre mannen, kortklippt och med vit skjorta. Vidare en bild av en ört som griper tag, nämligen djävulsklon, en nationalsymbol för Botswana. Ytterligare två rubriker på första sidan. Här är Skånes mittpunkt och Jesse Jacksons kamp. Under rubriken inledningsvis skriver chefredaktör Agneta Brolin. Det är ingen hemlighet att den amerikanska presidenten drömmer om att erövra världens största ö, Grönland. Det gjorde han klart redan förra gången han var president. Numera har han ett särskilt sändebud på ön och har utökat det amerikanska konsulatet i huvudstaden Nuuk, stavat N-U-U-K. När Grönland hade nationaldagen i midsommarhelgen kom gratulationer från det amerikanska sändebudet. Han lade till att USA kanske kan fira sin nationaldag med att lägga till sin 51:a delstat. Intill kommentaren fanns en bild på Grönlands flagga. En del tyckte det var retsamt, andra att det var hotfullt. Nåja, i ärlighetens namn är inte Trump den enda president som försökte ta över den arktiska ön. Under andra hälften av 1800-talet ville president Andrew Johnson göra USA större och köpte Alaska från Ryssland. Ungefär samtidigt kom idén om att även köpa Grönland, men något bud lades aldrig. I början av 1900-talet försökte president William Howard Taft byta till sig den strategiska ön mot ett antal exotiska öar i Karibien och Asien. Och så sent som efter andra världskriget ville president Harry Truman köpa Grönland för 100 miljoner dollar. Då som nu besvaret att Grönland inte är till salu. Det är land som kanske varit närmast att faktiskt ta över Grönland i modern tid än Norge. I början av 1930-talet ockuperade de flera områden av ön. Hur det gick med den saken kan du läsa mer om i Michael Dees reportage i veckans tidning. Jag har aldrig drömt om att erövra något land. Har du? Vilket land skulle du i så fall ta över, undrar till sist Agneta Brolin. Ferdinand Boberg smyckade Sverige. I Sverige finns många vackra byggnader i arkitekturens olika stilarter. Ett av de ståtligaste är det tidigare centralposthuset i Stockholm. Det uppförs i jugendstil efter ritningar av Ferdinand Boberg. Han har som arkitekt smyckat Sverige med hundratals byggnader i former och dekorer som ännu fascinerar. I slutet av 1800-talet hade det gamla posthuset i Stockholm tjänat ut. Det behövdes ett betydligt större och modernare ansåg sakkunniga bedömare. Visserligen var telefonerandet i uppsving och Stockholm vid tiden världens telefontätaste stad, sett till befolkning. Visste man, men telefonen och pratandet i den var en fluga som snart skulle avta, ansåg man. Brevet och det skrivna ordet var framtiden. Därför behövdes ett nytt postkontor, löd argumentet förstärkt av påståenden att varuhandel som postorderförsäljning hade kommit i omlopp liksom folks ökade benägenhet att sända vykort. En tävling utlyste som förslag till hur det nya postkontoret skulle utformas. Flera arkitekter deltog, bland andra Carl Milles, men Ferdinand Bobergs förslag vann. Ferdinand Boberg hade sina rötter i Dalarna och Bergslagen. Han var född 1860 i Falun men växte upp i Kärrgruvan i Norberg där fadern var gruvfogde. Ungefär när han genomförde studier vid läroverket i Falun och drog sedan till Stockholm i syfte att vid Tekniska högskolan utbilda sig till maskiningenjör. Väl där fick han andra planer i huvudet. Han tyckte om att teckna och fantasifullt forma. Han ville bli arkitekt. Som arkitekt uppmärksammades han 1891 med sin utformning av brandstationen i Gävle. Hans formspråk med böljande linjer och frodig ornamentik gjorde att han inordnades i den tidens moderna stil Jugend, även kallad Art Nouveau, ett franskt uttryck stavat A-R-T, O-2-N-O-U-V-E-A-U, som betyder ny konst, vilken bröt mot klassicismens stramhet. Men Ferdinand Boberg ansågs aldrig tillhöra någon konstnärlig riktning. Han ansågs ha sina egna former. Han var också en resenär i tid och rum som hämtade intryck från äldre byggnader och resor runt om i Sverige, övriga Europa och USA. I Sverige hämtade Boberg inspiration i sitt skapande från de bastanta Vasaborgarna. Särskilt borgen i Vadstena fascinerade honom och har delvis stått som modell för hans utformning av centralposthuset i Stockholm. Boberg tyckte att denna ståtliga skapelse fordrade en öppen plats för att komma till sin rätt och inte stå inträngd bland andra höga hus vid Vasagatan i huvudstaden. För att huset skulle höja sig över mängden försåg han det med ett åttakantigt klocktorn. Boberg var också mycket noga med valet av material i sina utformade byggnader. Endast det bästa var gott nog. Emil Åkerö som guidade vid centralposthuset berättar och visar att socklarna i huset är gjorda i röd granit från Vätö i Roslagen. Väggen är uppförda i sandsten från Övets kloster och teglet inuti byggnaden från Höganäs i Skåne. Det var pompa och ståt där kung Oscar II den 27 oktober 1903 invigde det nya posthuset i Stockholm. Huset var för sin tid hypermodernt med elektricitet överallt. Vattentoaletter och hissar. I entrén möter besökaren fortfarande den imponerande Bobergshallen, byggd i 5 skepp med kryssvalv och takmålningar. Hallen är också det enda som Boberg skapat interiör till posthuset. I övrigt ritades interiören av arkitekt Frans Gustav Dahl. I 100 år från 1903 huserade postverket med sitt huvudkontor i posthuset på Vasagatan i Stockholm. Sen gick flytten till Tomteboda i Stockholms norra ytterområde. 2004 övertog statens fastighetsverk byggnaden och idag råder här full aktivitet med många inhyrda företag som bedriver kontorsverksamhet. Här anordnas konferenser, föreläsningar och event. Också regeringskansliet har platser i huset, även om man huvudsakligen håller till i en annan byggnad ritad av Ferdinand Boberg, nämligen regeringshuset Rosenbad. Och står man utanför posthuset och blickar norrut kan man se ytterligare en av Bobergs skapelser, det är LO-borgen, den fackliga arbetarrörelsens huvudsäte i Sverige. Under sin 30-åriga bana som arkitekt hann Ferdinand Boberg skapa hundratals byggnadsverk. Det handlar om stora offentliga byggnader, kyrkor och centralpalats, järnvägsstationer och privata hus, såsom prins Eugens Valdemarsudde på Djurgården i Stockholm, eller prins Karls villa Fridhem i Kolmården. På sina konstfullt utformade byggnader har Boberg satt tydliga spår och smyckat Sverige. Ferdinand Boberg avslutade sin karriär som byggnadsarkitekt med utformningen av Nordiska kompaniets varuhus vid Hamngatan i Stockholm. Huset stod klart 1915. Han var 55 år men kände inte längre samma håg för att skapa byggnader. Kanske hade hans arkitektoniska uttryckssätt också haft sin tid. Han utmanades allt mer om uppdrag av yngre arkitekter. Boberg gav upp som arkitekt och övergick till att teckna, etsa, skriva böcker och formge möbler och glas. Han förde intressera sin hustru Annas konstnärskap. Hon målade i olja och akvarell och var designer vid Svenska Glasbruk. Hon var Ferdinand Bobergs stora stöd och han prisade henne, citat, som det bästa som hänt mig, slutcitat. När hans hustru och livskamrat Anna dog 1935 hade man levt nära varandra i nästan 50 år. Ferdinand Boberg dog 1946, men hans arkitektur lever. Slutar Leif Syrén. Från mumipulver till strikt regelverk. Wittenbelin skriver: från uppstoppade krokodiler och mumipulver till morfin, amfetamin och dagens moderna läkemedel, apotekens historia både brokig och fascinerande. I flera hundra år var apotekaren en av samhällets mest lärda personer och hans butik en plats där vetenskap, tradition och folktro möttes. Här är berättelsen om hur svensk läkemedelshandel växte fram och förändrades i takt med tidens syn på sjukdom och bot. När Sveriges första offentliga apotek slog upp dörrarna vid Stortorget i Stockholm år 1575 var en helt ny värld som öppnade sig för allmänheten. Slottsapotekaren Antonius Bosenius hade fått tillstånd att flytta sin verksamhet från slottet ut i stadens hjärta och därmed kunde vanligt folk för första gången köpa läkemedel som tidigare varit förbehållna hovet. I hyllan stod elixir där verksamma ämnen ur läkeväxter löstes i vinsprit, men också mer små svårsmälta ingredienser som elfenben, ädelstenar, påfågelsträck och till och med mumiepulver. Och vad sägs om morgondag inhämtat på Sankt Hans dag? Under 1600-talet fick apotekarna monopol på handel med mediciner och gifter. Endast en apotekare åt gången fick verka inom ett visst område och rätten att driva apotek blev så värdefull att det kunde säljas vidare för stora summor när Sverige införde näringsfrihet på 1800-talet. Undantogs apoteken och de säljbara privilegierna avskaffades inte förrän 1920. Det var en bransch som länge stod med ena benet i tradition och det andra i vetenskapens framsteg. Att kliva in i ett apotek på 1700-talet var en upplevelse i sig. Jag signalerade att här fanns exotiska läkemedel från världens alla hörn. Hängde man gärna upp spektakulära föremål. En uppstoppad krokodil var inte ovanlig. I burkarna fanns spansk fluga, mumipulver och torkade medicinalväxter. Många av växterna odlades i apotekarnas egen trädgård, andra plockades i naturen. Apotekaren var en högt utbildad yrkesman. För att få utöva yrket krävdes både praktisk träning och studier i botanik. Lärlingar och iseller arbetade vid hans sida och lärpojkarna sov ofta på arbetsplatsen, en praktisk rutin eftersom apoteken i regel höll nattöppet under 1700- och 1800-talen. Apotekens verksamhet byggde på skolmedicinen, den vetenskapliga medicinska läran, men samtidigt levde äldre traditioner kvar. Folkmedicinen med sina tankar om att lika botar lika fanns ständigt närvarande. Därför kunde man köpa både digitalis mot hjärtproblem och dagmaskolja mot stela leder. Den som smorde sig med oljan skulle, enligt föreställningen, bli lika smidig som en dagmask. Apoteket var tydligt organiserat. I officinen, det första rummet, mötte kunderna hyllor med porslinskannor och lådor fyllda med ingredienser. Mitt i rummet stod recepten där apotekaren blandade piller, malde växter i mortlar och formade massan med pillerkam och pillertrissa. Bakom officinen låg laboratoriet med pressar och ugnar för att utvinna aktiva ämnen ur växter och djurdelar. Längst in fanns materialkammaren där större mängder torkade växter förvarades, blåbär mot diarré, kardemumma mot hosta och det så kallade helvetesfröna, en sorts kummin som ansågs livgivande. Synen på sjukdom har förändrats dramatiskt genom historien. Före 1800-talets slut trodde man att sjukdomen berodde på obalans i kroppsvätskorna, dålig luft eller himlakropparnas positioner. Först med naturvetenskapens genombrott och svenska forskare som Linné och Scheele började en mer modern förståelse växa fram. Det som idag betraktas som narkotika var länge självklara inslag i apotekens sortiment. Under 1800-talet och tidigt 1900-tal kunde man köpa opium, morfin och kokain utan recept. Det användes mot allt från smärta och hosta till diarré, kramper och psykisk oro. 1869 infördes cannabis i den svenska farmakopén. Det användes mot kramper, konvulsioner och stelkramp. Effekten som sömnmedel och lugnande medel var omdiskuterad. Men det förblev en etablerat och väl använt läkemedel under 1800-talet. På 1800-talet var opiater de mest mångsidiga läkemedlen. Det dämpade smärta, lugnade oro och användes mot inflammationer och kramper, hosta och det som kallades sinnessjukdom. Under 1900-talets början blev användningen mer specialiserad. Främst smärtlindring och hostdämpning, men det var fortfarande centrala inom kirurgin. Mellan 1880 och 1910 användes kokain som lokalbedövning, bland annat vid ryggmärgsbedövning. Effekten var god, men riskerna stora. Illamående, ångest, cirkulationsrubbningar och i värsta fall dödsfall. Trots detta ansågs kokain länge överlägset vid mindre ingrepp. När amfetamin lanserades 1938 såldes det först receptfritt och rekommenderades i pressen. Det användes mot allt från depression och Parkinsons sjukdom till sängvätning och trötthet. Under andra världskriget kom tusentals svenska värnpliktiga i kontakt med preparatet, vilket bidrog till dess spridning. Idag är den svenska läkemedelshanteringen långt ifrån de tider då apoteken själv odlade sina medicinalväxter och blandade piller vid recepturen. Under 1900-talet växte ett allt mer omfattande regelverk fram, drivet av både medicinska framsteg och behovet av att skydda allmänheten från farliga eller beroendeframkallande preparat. Recepttvång infördes successivt för narkotiska ämnen och kontrollen över läkemedlens kvalitet och innehåll skärptes. Statliga myndigheter fick ansvar för att godkänna nya läkemedel, övervaka biverkningar och säkerställa att preparat som säljs verkligen har dokumenterad effekt. I takt med att forskningen utvecklats har också kraven på kliniska prövningar blivit allt mer omfattande. Under 1970-talet samlades apoteken i ett statligt monopol, vilket gav enhetliga rutiner och hög säkerhet. Och sedan omregleringen 2009 verkar både statliga och privata aktörer under samma strikta lagstiftning. Dagens apotek är därför inte bara butiker, utan del av ett större system där läkemedel följs från tillverkning till patient. Samtidigt har apotekarens roll förändrats från att vara en hantverkare som malde växter i mortel till att bli en rådgivare som hjälper kunder att använda sina läkemedel rätt. Den utveckling som speglar hela medicinens resa. Från mystik och tradition till vetenskap och noggrann kontroll. Men i grunden är uppdraget detsamma. Att lindra, bota och ge människor en chans till bättre hälsa. Brev från läsarna. Kära läsare, brev från läsarna gör ett tillfälligt uppehåll under några semesterveckor. Men fortsätt att skicka in material till tidningen. Vi tar tacksamt emot insändare, läsarfrågor, läsarbilder, efterlysningar etc. Du kan mejla redaktionen@tidningshuset.com eller skriva till Kvällstunden, Klockartoppsgatan 14, 723 44 Västerås. Både kundtjänst och telefonväxel är stängda under veckorna 28 och 29. Redaktionen meddelar vi är tillbaka som vanligt måndagen den 20 juli. Roland Tornhed skriver: när jag fyllde 50 år 1992 fick jag boken Händelser man minns, med mycket innehåll om olika saker som hänt i Sverige sedan mitt födelsår 1942. Jag tycker själv detta var intressant och vill dela med mig av en berättelse. När Gripsholm gick till USA häromdagen befann sig en svensk-amerikansk familj från Falköpingstrakten ombord som sett sig tvingade att återvända till Amerika efter fruktlösa försök har kommit till rätta med en snårskog av hämmande föreskrifter som finns i Sverige. Mannen hade varit i USA under många år och återvänt till Sverige med ett kapital på 70 000 kronor. Hans tanke var att köpa ett mindre jordbruk och anlägga en trädgård. Han fann snart att icke-jordbrukare ej kunde få köpa jord, en förordning som var okänd för honom. Han beslöt då att försöka sig på en verkstadsrörelse i hantverk, men lade lagen om byggnadstillstånd hinder i vägen för att byggnaderna skulle få uppföras. Nu insåg han att hans föreställning av Sverige som frihetens stamort var en chimär, varför han köpte en biljett till USA dit han återvände för alltid. Men hans pengar måste stanna i Sverige, åtminstone tills vidare, då det är utförselförbud på valuta. Signaturen Heli Ann skriver: ja, om det är viktigt och sakligt rätt att vallraffa, Men en journalist som låtsas vara frivillig är inte okej. Man ville visa hur lätt det är att gå in i huset som statsministern och hans fru äger fult, privat är privat. När det görs på rätt sätt är det jättebra med reportrar som undersöker. Hur skulle vi annars vi få veta hur det är med saken? Men även vallraffarna ska vara schysst. Tänk på Olof Palme och Anna Lind. Politiker är utsatta. Redaktionen skriver: tack för visat intresse. Många har hört av sig med minnen om Mackapären som varit en följetong i kvällstunden under senvåren. Nu kommer ett tack från Inger Wilhelmsson till alla som engagerat sig. Inger skickar in den gamla bilden på tröskverket, även kallat stiftverk eller stifttröska. Citat. Det var väldigt roligt att se vad den kan ha använts till. Den fanns utanför Falun i en by som heter Hosjöholmen. Min farfar hade ett jordbruk där i början på 1900-talet. Själv är jag 92 år, så har ingen att fråga om den här pryl. Min far övertog jordbruket på 1940-talet. Därav kortet som fanns i gömmorna skriver Inger i ett brev. 92-årige Yngve Nilsson är Skuddarp i Hör. Är en av de som varit av sig för att berätta om maskinen. Han berättade att stiftverket var vanligt förekommande i Skåne. En förklaring till det kan vara att halmtak är vanligare i södra Sverige än längre upp i landet. Det skiljer från ett vanligt slagtröskverk som slår sönder strået eller slår loss säden har stiftverket stift eller piggar som river loss axeln eller kornen. Bara den yttersta delen av stråbunten eller neken för in i tröskan för att rensa bort spannmålet. Stråna kan då behållas hela och långa för att användas till halmtak. Sommarbilden den här veckan är ett färgfoto inskickat av Anna-Lena Jansson i Norrtälje. Under bilden läser vi ny lek från förr. Farfar Anders som ligger på marken visar barnbarnet Moanna 4 år som sitter bredvid honom hur han lekte med kottar och fantiserade om att han hade en bondgård med olika djur. Sommar i P1. Sommar i P1 sänds varje dag klockan 13. Här presenteras ytterligare några sommarpratare. 9 juli Evelyn Mok, komiker. Ståuppkomiker och skådespelare, känd för sin frispråkiga humor som ofta behandlar rasism, sex och stereotyper. 10 juli Carl Skau, stavat SKAU, tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram. Han har över 20 års erfarenhet av diplomati och har arbetat på fredsbyggande projekt i bland annat FNs säkerhetsråd, UD och EU. 11 juli Amanda Jansson, skådespelare. Fick sitt stora genombrott i polisserien Tunna blå linjen. Och sedan dess har rollerna avlöst varandra. 12 juli Martin Modius, arkebiskop. Växte upp i Jönköping och anade redan som 17-åring att han ville bli präst. Prästvigdes 1986 i Växjö stift och har varit biskop i Linköpings stift. 13 juli Emil Hansius, youtuber, med sin träffsäkra humor och sitt personliga tilltal har han etablerat sig som en av Sveriges största online-kreatörer. Han är född i Piteå. 14 juli Ebba Kleber från Sydow, journalist och hovexpert. Började som musikskribent och blev som 24-åring den yngsta chefredaktören någonsin på Veckorevyn. Får ofta frågan om hon är royalist och hur vanliga kungligheterna får bli. 15 juli Bettan Byvald, socialarbetare. har beskrivits som en passionerad enmansstyrka mot extremism. Har arbetat som socialarbetare i Angered nästan 40 år. Med bland annat kriminella avhoppare. Läsarnas sommardikter. Vi börjar med en dikt som heter Du såg mig. Av signaturen LDG. Endast dörrens glas skiljde oss åt där du stod orörlig. Med blicken fixerad vid mitt ansikte och näbben en aning öppen. Vad hade du i tankarna? Jag stod kvar, väntande, dock ej beredd på din attack. Din näbb slog hårt mot glaset, bland blommorna ett fågelliv, en stund är bortomskap, ett återkommande. Vad ville du mig? Diktatorn som styr av signaturen Dagny. Det finns en diktator som styr över människor med tomma ord. Lyckan och kärleken flyr från folk som landet bebor. Egoismen är stor hos den mannen som tvingar ett folk till förvar. Från det goda som finns mellan landen, han raserar tills inget finns kvar. Han känner sig nöjd och belåten och värnar noga sin makt. Säger till någon, du är förlåten i fängelse med dubbelvakt. Sin kista fyller med pengar från landets svältfödda folk. Här finns inga gröna ängar och inte en enda tolk. Tulpanen och snigeln av Märta Pettersson. Hej, hej, sa snigeln. Nu äter jag upp era blad. Nej, nej, sa tulpanen i trädgårdens blommande rad. Jag är hungrig, sa snigeln som nyss kommit upp ifrån jorden. Snälla, låt bli oss, tulpanerna viskade orden. Jag är väl rädda och vill bara växa i fred. Haha, sa då snigeln och fram mot tulpanen han gled. Sommarkviss. Utmana dig själv eller någon kär vän i detta sommarkviss skapat av Annette Grandin. De rätta svaren kommer efter alla frågorna. Fråga 1. Gotlands landskapsbakverk är gjort på grötris, men vilken krydda används? Saffran, gurkmeja, kanel eller kardemumma? Rätt svar är saffran. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo skrev på ett jättekontrakt med ny klubb 2022. Vilken är klubben? Al-Ahli, Al-Ettifaq, Al-Ittihad eller Al-Nassr? Rätt svar är Al-Nassr. Hur många invånare hade Norge i början av 2024? Cirka 7,8 miljoner. 9, 5,6 eller cirka 4,3 miljoner. Rätt svar är cirka 5,6 miljoner. Skotten i Sarajevo 1914 blev upptakten till första världskriget. Gavrilo Princip var mördaren, men vilka var hans offer? Franz Ferdinand och Susanne. Franz Ferdinand och Sofie. Fredrik Ferdinand och Sofie. Är det Ferdinand, Frans och Sofie? Rätt svar är Frans, Ferdinand och Sofie. Och till sist, vilket namn hade mördarsnigeln tidigare? Fransk skogssnigel, tysk skogssnigel, italiensk skogssnigel eller spansk skogssnigel? Rätt svar är spansk skogssnigel. Tvillingnöten av Bertil Florén. Sätt din allmänbildning på prov i den här trestegsraketen. Knäcker du nöten redan på nivå 3, då kan du sträcka på dig lite extra. De rätta svaren kommer sist. Det är två ämnen, vi börjar med konst och måleri. Vem är konstnären? Nivå 3. Denna konstnär råkade som 4-åring ramla i en trappa och ådrog sig en skada som kom att plåga henne livet ut. Familjens dåliga ekonomi gjorde att det inte kunde bekosta någon läkarvård. Skadan fick självläka och flickan blev halt. Nivå 2. Som 11-åring kom hon in på Finska konstföreningens ridskola i konstmuseet i Ateneum. Med stipendium från konstföreningen kunde hon sedan påbörja studier i Paris. Där visas hennes konst på världsutställningen 1889. Och nivå 1. Först som 75-åring fick hon sitt stora internationella genombrott. Det skedde efter en utställning i Stockholm 1937. Nu är hennes tavlor mycket högt värderade. Ett av hennes mest berömda verk är målningen Konvalescenten från 1888. Den andra nöten handlar om kommunikationer. Vad söker vi nu? Nivå 3. Nu vill jag namnet på ett välkänt klassiskt bilmärke som grundades 1925 och fick sitt namn efter grundarens efternamn. Han heter Walter i förnamn. I dagens Sverige säljs dessa bilar bara på begagnatmarknaden. 300 är en ledtråd till märket. Voyager en annan. Nivå 2. Den första modellen, B70, hade hydrauliska bromsar och sexcylindrig motor. Bilmärket är starkt förknippat med Detroit, men sedan 2021 ingår det i en koncern med stjärnklingande namn. Det ryms märken som Jeep, Fiat, Maserati och många fler. Och nivå 1, en byggnad som under åren 1930-1931 var världens högsta, är också en ledtråd. Sedan tog en nära granne över den titeln. Märket kan låta som ett kryssningsfartyg, men det var på land som bilarna flöt fram. Och det rätta svaren är, fråga 1, Helene Schjerfbeck, stavad S-K-J-E-R-F-B-E-C-K. Och på fråga 2, Chrysler. Nöjesprofilen. Anne Hathaway är en av Hollywoods mest anlitade skådespelare och har sedan millennieskiftet medverkat i ett stort antal filmer. Även teater och tv har hon hunnit med. Under 2026 syns resultatet av hennes flitiga arbete extra tydligt när inte mindre än 5 biofilmer med hennes medverkan har premiär. Mest omtalad är uppföljaren till succéfilmen Djävulen bär Prada, vars original kom 2006. Hon föddes i Brooklyn hösten 1982. Och bodde där tills hon fyllde 6 år och flyttade familjen till Milburn i New Jersey. Pappa Gerald Hathaway arbetade som advokat under hennes uppväxt och mamma Kate var skådespelare. Det var också hennes mamma som blev hans första inspiration till att själv stå på scenen. Hon fick följa med modern till teatern och där tändes intresset. På teatern trivdes hon väldigt bra och drömmen om en egen karriär inom underhållningen började ta fart. Tack vare mammas teaterengagemang fick hon namnet Ann efter William Shakespeares hustru som hon även delar efternamn med, Ann Hathaway. Senare slutade Kate arbeta för att vara hemma på heltid och ta hand om Ann och hennes 2 bröder Michael och Thomas. Uppväxten var religiöst präglad då familjen var aktiv inom katolska kyrkan och ungdomen hade Ann tankar på att bli nunna, men teatern lockade till slut mera. Hemma i Milburn spelade hon teater både i skolan och i lokala teatersällskap. 1993 blev hon antagen till American Academy of Dramatic Arts i New York. Hon är förutom skådespelare skicklig på sång och musik, vilket hon visat många gånger. Särskilt ungdomen sjöng om mycket. När hon som tonåring sjöng i en kör i anrika Carnegie Hall på Manhattan blev hon upptäckt av medarbetare på produktionsbolaget Fox. Det varvade henne till ungdomsserien Get Real som blev hennes tv-debut. Rollen ledde vidare till den romantiska komedin En prinsessas dagbok 2001, där hon spelade huvudrollen som Mia Thermopolis, som plötsligt blir prinsessa i det fiktiva landet Genovia. Filmen som producerades av Disney blev populär och fick en uppföljare 3 år senare. För många som var unga och rätt målgrupp när filmerna kom har det blivit moderna klassiker. 2024 annonserade Hathaway att en tredje film om Mia är under utveckling. Något premiärdatum är dock inte satt. Efter En prinsessas dagbok har rollerna kommit till en aldrig sinande ström. 2006 spelade hon rollen som Andrea i Djävulen bär Prada, där hennes motspelare bland annat var Meryl Streep och Stanley Tucci. Hathaway spelar assistent och Streeps rollkaraktär som var chefredaktör på ett modemagasin. Filmen lockade stor publik i biosalongerna och våren 2026 hade den fansen så efterlängtade uppföljaren Djävulen bär Prada 2 premiär. Anna rör sig mellan många olika genrer men är för många förknippad med romantiska filmer som Bröllopsduellen eller Valentine's Day. Och samarbetade återigen med Disney 2010 i Alice i Underlandet då hon spelade drottning Mirana. På rollistan för den filmen fanns många välkända namn som Helena Bonham Carter, Stephen Fry, Alan Rickman och Johnny Depp. Även superhjältefilmer finns med i Hathaways filmografi. Hon har bland annat spelat Catwoman och i Christopher Nolans tredje Batman-film The Dark Knight Rises. 2013 tilldelades Anne Hathaway en Oscarsstatuett för bästa kvinnliga biroll i musikalfilmen Les Misérables, som kommit ut året innan. Hon spelade rollen som Fantine i filmen som bygger på Victor Hugos klassiska roman Samhällets olycksbarn och utspelar sig i 1800-talets Frankrike. Ett annat historiskt drama är En ung Jane Austen. Det hette var gestaltare den brittiska författaren. Rollen betyder mycket för Anne som är en inbiten Jane Austen-fantast. Inför inspelningen läste hon noga in sig på Austens liv och läste hennes böcker på nytt för att vara väl förberedd. Eftersom Hathaway är amerikan och Austen var britt krävdes övning i att tala brittisk engelska. Hon lyckades hantera accenter och kunde därför utan problem axla huvudrollen i det brittiska romantiska dramat En dag. Anne Hathaway är en god imitatör och imiterar gärna andra kändisar och är hyllat för sin känsla för komik. Vid ett par tillfällen har hon lett långköraren Saturday Night Live, satirprogrammet som sedan 1975 underhållit amerikanerna. Anne har även röstskådespelat och för sina gästrollsinsatser i den tecknade komediserien The Simpsons har hon belönats med utmärkelsen Primetime Emmy Award. Till serien Family Guy har hon också lånat ut sin röst. Som nämndes inledningsvis är 2026 ett intensivt premiärår för en av Hollywoods mest älskade skådespelare. Förutom Djävulen bär Prada 2 har även Mother Mary, The End of Oak Street, Verity och den nya filmatiseringen och den antika klassikern Odysseen premiär under året. Stavat O-D-Y-S-S-E-N. Utöver filmkarriären engagerar hon sig såväl politik som välgörenhet. Och syns mycket i den offentliga debatten i USA. och vill använda sin röst för politiska frågor som jämställdhet inom olika områden. 2016 blev hon utsedd som Goodwill-ambassadör inom kvinnofrågor av FN. Hon har också förespråkat aborträtt, vilket är en omtvistad fråga i USA. Andra frågor hon talat om är rätten att kunna vara föräldraledig och även att pappor i större utsträckning ska kunna vara hemma med sina barn. Inom politiken är hon öppet demokrat och har deltagit vid partiets konvent samt stöttat de demokratiska presidentkandidaterna offentligt vid flera val. Som styrelseledamot i organisationen Lollipop Theatre Network arbetar Hathaway för att barn på sjukhus ska få tillgång till filmupplevelser. Hon har bland annat varit volontär i Nicaragua för en organisation som vaccinerar barn mot hepatit A. Även volontärresor till förmån för kvinnors rättigheter i Kenya och Etiopien har hon medverkat på. 2010 var hon tillsammans med Denzel Washington värd för fredspriskonserten i Oslo. 2011 ledde Anne Hathaway Oscarsgalan tillsammans med James Franco. Ett värdskap som både hyllades och kritiserades. Sedan 2012 är Anne gift med Adam Schulman och tillsammans har de sönerna Jonathan och Jack. Familjen har bostäder såväl i södra Kalifornien som i New York City, avslutar Lisa Viktorsson. Då lyser solen på Skånes mittpunkt. Magnus Bengtsson skriver: Var Skånes geografiska mittpunkt ligger har länge varit omtvistat. Olika mätningar har gett olika resultat, men samtliga har slagit fast att mittpunkten finns inom Hörs kommun. Av gammal hävd har väderkvarnen nära Borsö kloster anses utgöra mittpunkten. Kvarnen utgör idag ett landmärke längs väg 23. Att korrekt fastställa den geografiska mittpunkten är dock nästan omöjligt. Att öarna Ven och Hallands Väderö också ingår i landskapet Skåne gör situationen extra komplicerad. Om dessa ska medtas i beräkning ska även omgivande vattenområde beaktas. Beräkningar med hjälp av trianglar eller kvadrater gav olika resultat, men samtliga satte mittpunkten betydligt nordligare än Borsö kloster. 2007 utfördes en Rosborn, en mätning på uppdrag av Skånska akademin. Nu hamnar mittpunkten inne i tätorten Hör, cirka 8 km norrut från Borsö kloster. På den platsen hade det för övrigt också funnits en kvarn vid den intilliggande Hörsån. Brännemulla tillhörde en gång sätteriet Åkersberg, numera stiftsgård, och blev i början av 1900-talet platsen för byns första elverk. 2003 res kvarnen, men den gamla stengrunden är återuppbyggd. När Skånes mittpunkt nu var utsedd fanns goda anledningar att även symboliskt markera denna plats. Hörs kommun och Skånska akademin tillsammans med flera lokala intressenter initierade därför ett konstverk på platsen. Den 3 oktober 2009 invigdes Lars Ekholms konstverk Mittelen. Konstverket består av tre delar: Möllestenen, skulpturkroppen och solen. Möllestenen är av hörsandsten. Takten kring hör är rik på sandsten, vilken bland annat används vid uppförandet av Lunds domkyrka. Skulpturkroppen utförd i kortenstål och likt en utdragen möllesten bildar den en portal över den verkliga möllestenen. Konstverket ligger i nordsydlig riktning med den till hälften nedgrävda möllestenen mot norr. Den 4 oktober kommer solen, en molnfri dag att klockan 12 normaltid genomtränga skulpturen och med sin ljusstråle visa exakt var Skånes tyngdpunkt finns i Skånes mitt. Tidpunkten har valts efter måndagen 4 oktober 1858. Denna dag inleddes den ordinarie tågtrafiken till Hör och sedan dess har järnvägen haft stor betydelse för ortens utveckling. Vid invigningen av skulpturen hittades ett stort järnklot i den ingående mullerstenen. Klotet kom att symbolisera själva tyngdpunkten och blev vandringspriset Skånes medelpunkt, initierat av Skånska akademin. Sedan 2010 delas priset ut årligen till personer och organisationer som i hög grad har medverkat för att befrämja humor och kultur i Skåne. 2025 gick priset till Tina Nordström. Bland tidigare pristagare finns Marianne Mörk, Eva Rydberg, Björn Ranelid och Jan Troell. Tjejen som inte sade ett knäpp. En ny följetong av Kjell E. Genberg som börjar i detta nummer med del 1 av 6. Resan. Jag ville inte flytta från mina kompisar. Det var morsan och brorsan som tjatade. Brorsan mest, eftersom det var han som fått ett jobb. Här nere i Stockholmstrakten hade han haft påhugg efter påhugg hos olika datafirmor, men inget fast arbete. Till Norrland när det börjar bli vinter, sa jag. Ni är inte kloka. Aldrig i livet att jag flyttar upp till lapphelvetet. Stanna här då, Daniel, som min 10 år äldre bror Magnus. Mamma, jag och Åsa flyttar i alla fall. Du kan få bo kvar i den här usla tvåan i förorten om du tror att du kan betala hyran. Där uppe får vi en femma i ett fristående hus. Billigare än vi har det nu. Det som gett mig mitt nya jobb har fixat den saken. Det måste bero på att ingen annan vill dit, svarade jag ilsket. Magnus såg ut att vilja klippa till mig. Jag flinade bara upp mig och då backade han. Det spelade ingen roll att brorsan var 10 år äldre. Jag var redan större än han och hade mycket mera muskler. Det var förstås inte så konstigt. Jag var med i ett gäng som lyfte skrot och höll på med idrott. Magnus skulle nog inte ens stava till tyngdlyftning. I övrigt var vi väldigt lika. Jag hade ett lite rundare ansikte än han och var bredare över axlarna. Men det hände att folk inte kunde skilja oss åt, mer förr än nu för tiden. Så länge jag kunde minnas hade Magnus suttit i sin dator när han var en utlärd programmerare. En av de bästa, sades det. Jag tyckte att han kunde ha sökt jobb på närmare håll när han var så duktig. Jag vill dit, sa han och spände ögonen i mig. Jag tänker inte missa ett ställe där de vill ha mig för det jag kan. Och betala mig mina kunskaper. Men du har rätt, det beror säkert på att det inte är så många som vill dit. Jag visste det och därför kunde jag få högre lön än någonsin skulle ha fått här nere. Man vet vad man har, men inte vad man får, sa jag. Följ med och titta i alla fall, bad han. Då får du se vad du får. Jag ställde mig med ryggen mot honom och tittade ut genom fönstret. Tre våningar ner stod en skitig bil på gatan. Det var brorsans. Hur långt är det dit, frågade jag. Nästan 30 mil. Herregud. Han vände mig häftigt om. Magnus hade ett fett flin över hela ansiktet. Ja, vad vill du, sa han. Det brukar han alltid säga när någon utbrast herregud. Jag var rätt less på det. Lägg av. Firman vill att jag kommer upp och kollar. Vi ligger över och åker hem imorgon eller senast i övermorgon. Jag tänkte efter. Det finns inte så mycket snuta där uppe, va, undrade jag. Hur så? Det är väl bara skog förstås. En del, erkände han. Okej, sa jag motvilligt. På ett villkor. Får jag köra din bil en bit när vi kommer till ödemarken? Herregud, sa han. Men jag svarade inte som han brukade fast det var frestande. Du är bara 14 år på det 15:e, Daniel. Jag bröstade mig. Ser jag ut som det? Han ryckte på axlarna. Inte precis. De flesta skulle nog tro att du var 18. I alla fall till dess du öppnat truten. Då så. Vi får se, sa Magnus. Jag log, för då visste jag att jag hade vunnit. Den eftermiddagen packade morsan väskorna med det vi behövde ha med oss. Och nästa dag satte vi oss i den gamla Opeln och styrde norrut. Det var Magnus och jag. Morsan och Magnus femåriga dotter Åsa. Jag gillade hennes lillgamla stil och hade haft rätt kul med henne när morsan släpade med oss båda till Skansen. Vi hade passerat Uppsala och fika på en plats som hette Grytjom innan det började synas vitt vid vägkanterna. Sen blev det bara värre. Norr om Gävle började snöja. Då hade jag inte längre lust att sätta mig bakom ratten. Någon måtta fick det vara. Men vi kom fram utan att något hände. Datafirman som ville ha Magnus hade ordnat ett bra hotell. Vi åkte till huset som Magnus blivit lovad. Det var faktiskt en väldigt skillnad mot lägenheten i stan. Jag tittade på rummet som morsan sa skulle bli mitt. Det var stort och ljust med ett fönster på gaveln. Genom det kunde jag se kiosken och affären på andra sidan gatan. Utanför kiosken stod några ungdomar, både tjejer och killar. Men det var flest tjejer. Jag började gilla det här stället. Morsan kom in och undrade vad jag tyckte. Det är väl rätt hyfsat, sa jag, trots allt. Hon ställde sig bakom mig. Jag förstod att hon såg över min axel. Så kände jag en knuff i ryggen samtidigt som morsan fnittrade. Ska du inte gå ut, sa hon. Kanske köpa en dricka? Jag vände mig om. Hon höll en 50-lapp i nypan och blinkade samtidigt som hon log. Jag blinkade tillbaka och tog sedeln. Sen skyndade jag mig ut. Byn. Ungdomarna vid kiosken hade skingrats. Ett par av dem började gå mot Coop-butiken när jag kom över gatan. Men det stannade tvärt och det fick syn på mig. Dig har jag inte sett förr, sa killen på sjungande dialekt och stirrade med ögonen. Vem är du och vad gör du här? Han lät riktigt otrevlig. Jag bestämde mig för att strunta i det. Om det var meningen att jag skulle hamna här, vore det dumt att skaffa ovänner redan innan vi flyttat hit. Så jag sträckte fram handen mot honom. Jag heter Daniel och kommer från stan. Stan, sa han. Vilken jäkla stad. Stockholm. Men vi ska visst flytta hit. Tjejen i hans sällskap såg intresserat på mig. Men när hon märkte killens trumpna nuna ryckte hon på axlarna. Kläder hon hade på sig var inte precis av samma slag som brudarna i Stockholm brukade använda. Det såg mera ut som om det var köpta på postorder. Det var vad bruttarna i stan brukade säga om kläder som inte var senaste modet. Fast jag tyckte nog att de klädde i sin Ellos-utstyrsel. En 08, suckade hon. Behöver vi såna här, Kejo? Jaså, du heter Kejo, sa jag och fortsatte att hålla fram handen. Då kommer du från Finland. Det ligger ännu längre bort än Stockholm. Då skrattade han och tog min hand. En snöflinga föll på Kejos hand och smälte med detsamma. Du är visst inte 99 som andra stockholmare, Daniel, sa han. När han såg att jag inte fattade skrattade han en gång till. Vi brukar tycka att 08 inte är fullt 100. Jag ska flytta hit så det stämmer kanske på mig också, sa jag. Det är kallt och massa snö. Finns det något fik här? Om ni berättar för mig om det här stället så bjuder jag på en dricka. Det fanns ett café en bit bort på gatan. Det fick jag veta en hel del om byn. Det verkar inte vara så tokigt att bo där. Lugnt och sansat och ingen jäkel som ska sönder en cykeldäck för att ha något att göra. Vi har förstås ingen ungdomsgård, sa Kejo. Men det lär inte finnas så många sådana i Stockholm heller. Vi brukar ta bussen in till centralorten. Det finns det lite att hitta på ibland. Om jag ska vara ärlig lyssnar jag inte så noga. Jag var fullt upptagen med att glo på tjejernas sällskap. Hon hade sagt att hon hette Erika. Hon var faktiskt en snygging. Vacker kropp, blont hår och väldigt blå ögon som inte flyttade sig ifrån mig. Jag fattade att hon var intresserad men begrep också att det var bäst att ligga lågt. Kejo ansåg visst att hon tillhörde honom. Är plugget bra, undrade jag. När vi åkte från hotellet till lägenheten hade jag sett ett stort hus med många fönster på ett par kvarter från fiket. Det måste vara skolan, rödmålad med vita knutar och en stor gräsplan runt om. Hyfsat, svarade Rika, fast ingen som vet hur det ska bli när vårterminen börjar. Gamla läraren har slutat och vi ska få en ny och den vet vi ingenting om. Hur gammal är du, Daniel? Ska fylla 15 till hösten, sa jag. Då hamnar vi i samma klass, sa hon, och verkade vara belåten över det. Ja visst, svarade jag. Om det blir så att brorsan tar det där jobbet han är här för att söka. Han programmerar datorer. Min farbror arbetar också på dataföretaget, förklarade hon. Han säger att det är ett bra ställe att jobba på. Så du kommer nog att flytta hit. När blir det så fall? Efter jul någon gång. Om brorsan tar jobbet ska vi börja jobba första arbetsdagen efter nyår, sa jag. Och pekade på huset mitt emot kiosken. Vi ska bo i den kåken i så fall. Då får du nära till plugget, tyckte Kejo. Och han lät lite avundsjuk. Kan ni visa mig runt lite, undrade jag. Kejo såg på klockan och nickade sedan. Vi gick ut och jag blev tvungen att vira halsduken tätare och dra igen dragkedjan i jackan, för det blåste verkligen snålt. Det fanns lite drygt 100 hus i byn. Några av dem var hyreshus, men de flesta var enfamiljsvillor. I utkanten låg ett par bondgårdar. Vi kom fram dit innan vi vände till tonen av en skällande hund, som tydligen tyckte att vi skulle ha hälsat innan vi gick därifrån. Brorsans skitiga gamla bil stod utanför huset där vi kom fram. Jag skildes från mina nya kompisar utanför kiosken och gick in. Morsan och Magnus stod i det tomma vardagsrummet och gafflade om vilka tapeter som skulle bli snyggast. Du tog alltså jobbet, sa jag. Det kan du skriva upp, skrattade brorsan. Det testade mig och jag kunde nästan mer än chefen. Snart är jag nog boss för hela skiten. Då ska jag byta bil. Mamma tog upp Åsa som suttit och lekt med några tomma papperspåsar i köket. Åsa var verkligen en underlig unge. Hon gnällde aldrig, tyckte att allting var kul och sörjde aldrig sin döda mor, tjejen som Magnus hållit ihop med flera år. Fast på något sätt tycktes hon minnas henne ändå. Vår mamma fungerade mer eller mindre som hennes mor också. Men Åsa sa aldrig mamma till henne. Hon hade lärt sig hennes förnamn och när hon ville något ropade hon Marilyn. Din dotter börjar bli trött, sa mamma. Det är bäst vi åker till hotellet. Och det gjorde vi. Brorsans gamla skorv startade med detsamma fast det var så kallt. Han hade kört knappt 500 meter när Åsa satte sig upp i baksätet. Stanna, skrek hon. Magnus ställde sig på bromsen och bilen halkade in mot vägkanten. Han såg sig omkring utan att upptäcka något farligt. Då vände han sig om och såg på sin dotter. Vad är det? Frågade han. Åsa pekade tvärs över vägen. Det låg en stor bondgård och en man höll på att leda en ko in i ladugården. Kom, sa Åsa. Sån har jag sett på Lillskansen. Vi går dit, snälla Marilyn. Mamma och Magnus såg på varandra. Det är klart att hon ska titta på kor, skrattade Magnus. Mamma, jag och Åsa lämnade bilen, korsade vägen och gick till ladugårdsporten. Den var stor och innanför luktade av hö och kodynga. Där inne stod bonden med sin mjölkmaskin och höll på med kvällsmjölkningen. Åsa såg sig om. Stirrade på alla korna som var många fler än hon någonsin sett på Lillskansen. Det stämde faktiskt för mig också. Hon släppte mammas hand och tultade fram till bonden. Var har ni elefanterna? Frågade Åsa. Bonden såg väldigt förvånad ut. Mamma blev tvungen att förklara sammanhangen och då började karn skratta. Gjorde vi också. Faktum är att vi berättade den där historien minst 10 gånger längs vägen till Stockholm och varenda gång garvade vi lika mycket. Det var bara lilla Åsa som inte fattade varför. Fortsättning i nästa nummer. Mitt i maten med Ulla Mossegård som inleder. Mindre eller inget socker och recept utan gluten tar vi med den här sommarveckan. Använd dadlar och sötströ istället för socker. Baka med frön och havregryn, frossa sommarens primörer, fisk, bär och frukt. Plocka ni själva, frys in till höst- och vinterförråd. Frysta bär är lika bra som färska vitaminmässigt. Likaså frysta grönsaker som finns att köpa på höst och vinter. Prova saltgravad lax. Gott för en sommarlunch. Likaså hittar ni säkert fin makrill nu. Ät den stekt eller som en röra i en sallad. Vi börjar med saltgravad lax 8-10 portioner. 1,5-2 kilo laxsida, gärna nedfrusen innan. En pressad citron, 1 deciliter salt. En rejäl knippa dill finklippt. Dela laxen i mitten i 2 lika stora delar. Pressa citronen över delarna av salta. Fördela dillen över, lägg ihop delarna med skinnet utåt. Lägg i dubbla plastpåsar och ställ in i kylen i 4 dagar. Vänd påsen då och då. Skiva tunt innan servering. Perfekt på smörgås med sallad och färskpotatis till lunch eller med en potatis och rotfruktsgratäng till middag. Sommarsallad med makrill 4 portioner. 2 rökta makrillar eller kokt lax. En rödlök finhackad. 4 ägg kokta. 2 deciliter majonnäs hemgjord eller köpt. En kruka sallad. 10 små tomater delade. Svartpeppar. Rensa makrillen och skär i mindre bitar. Hacka lök och ägg och lägg i en skål. Tillsätt fisk och majonnäs och blanda väl. Krydda med svartpeppar. Lägg salladsblad och tomater på fat och klicka ut röran. Det går bra att halvera mängden majonnäs och blanda i crème fraîche eller yoghurt. Gazpacho, kall grönsakssoppa. Stavat GAZPACHO. Och det receptet är för 4 portioner. 2 burkar krossade tomater, 1/2 gurka. Urkärnad och skuren i bitar. En finhackad vitlöksklyfta, en röd paprika, urkärnad och hackad. 2 matskedar olivolja, 3 matskedar vinäger, äpple eller röd salt och svartpeppar. 12 stycken isbitar. Garnering 2-4 finhackade tomater, basilikablad och stekta brödkrutonger. Mixa allt i en mixerkanna eller matberedare. Ta fram skålar, lägg i is och hackade färska tomater, basilikablad, eventuellt stekta brödkrutonger. Ringla i en god olivolja. Gott att ha i kylen i en kanna och dricka i ett stort glas. Citron och örtbiffar 14-16 stycken. 850 gram sojafärs. En gul lök, en matsked olivolja. En kruka persilja, en halv kruka dill. En citron, en matsked dijonsenap. En matsked grönsaksbuljong. En tesked salt. 2 kryddmått peppar, 2 matskedar olivolja. Tina färsen om ni använder fryst i en bunke. Hacka och fräs löken mjuk och lägg i färsen. Finhacka persilja och dill. Riv citron, skal, blanda ner i färsen med en matsked citronsaft, dijonsenap, grönsaksbuljong och salt och peppar. Forma 14-16 biffar med våta händer. Hetta upp olja och stek biffarna på medelvärme. 2-3 minuter per sida så det blir gyllene. Sänk värmen och låt det steka ytterligare 4-5 minuter. Servera med en krämig potatissallad eller kanske krispig stekt potatis och bearnaisesås. Mjölfri havregrynslimpa, en limpa, ugn 180 grader. 5 dl havregryn, mixa till mjöl, 2 dl ren glutenfri havre. 2 teskedar bikarbonat, 1¼ teskedar salt. 1,5 dl linfrön, 2 ägg, 3,5 dl filmjölk. Garnering, havregryn. Blanda mixade havregryn. Havregryn, bikarbonat, linfrön och salt i en bunke. Vispa äggen fluffiga och blanda med övriga ingredienser. Det blir en kladdig smet. Här smet i en bakplåtspappersklädd brödform. Garnera. Grädda längst ner i ugnen cirka 60 minuter och svalna bakplåtspappret på galler. Mandelkaka med citron och kanel, ugn 175 grader. Gluten och mejerifri. 6 ägg, 300 gram mandelmjöl, finmal gärna mandlar till mjöl, 2,5 dl socker i form av sötningsmedel, 1,5 teskedar malen kanel, 1,5 matskedar zest från citron, florsocker att pudra över. Vispa socker och ägg fluffigt, tillsätt kanel och citronzest, vispa ner och tillsätt sedan mandelmjöl. Rör om och häll sedan i en smord form med löstagbara kanter, cirka 24 cm i diameter. Grädda 40-45 minuter i mitten av ugnen. Täck eventuellt med bakplåtspapper i slutet. Känn med stickan när det torr i mitten. Låt svalna strö eventuellt över florsocker. Finns sockerfria alternativ. Servera med lättvispad grädde eller sockerfri vaniljglass. Mandel- och dadelkaka med frukt 6 portioner, ugn 160 grader. 400 gram plommon delade eller björnbär eller rabarber. 100 gram kokosolja eller smör. 2 ägg, zest från en citron. 100 gram urkärnade dadlar finhackade. 100 gram mald mandel. En tesked kanel, en tesked bakpulver. Lägg frukten i botten av en pajform, cirka 20 cm i diameter. Vispa ihop kokosolja eller smör, ägg och citronzest. Rör ner dadlar, mal mandel, kanel och bakpulver och blanda väl. Klicka smeten över frukten, grädda kakan 35-40 minuter. Servera gärna med klick yoghurt eller sockerfri glass. Nice cream, sockerfri mjukglass, 4 portioner. 4 mogna frysta bananer. 400 gram frysta bär eller mango. 1-2 matskedar vätska, yoghurt, mjölk eller citronvatten. Eventuellt lite sötning. Dela bananer i bitar. Lägg allt i en matberedare eller mixerkanna och kör till en mjukglass. Det blir bäst att ätas direkt, men går att ställa in i kylen en stund. Och så till sist husmorstips. Spara citronsaft i isbehållare. Måtta en matsked i varje. Färdig att ta fram vid bak- och matlagning. Rulla färska citroner eller lime mot hårt underlag ett tag så får man lättare ut saften. Landshövdingens kappa. En novell av Göran Westberg. John hade i vanlig ordning intagit sin lunch på restaurang Freden som låg i anslutning till stadens torg i samma hus som frimurarlogen var belägen. Där fredsförhandlingarna i samband med unionsupplösningen med Norge hållits 1905. Därav restaurangens namn. Idag var det tisdag, alltså Johns favoritdag. Vad beträffande mat. Då serverades rutinmässigt stekt fläsk med rårakor. Fläsket skulle vara riktigt knaperstekt, insisterade John, och rikligt med lingon skulle komplettera måltiden. Detta tilldrog sig i slutet av november, och regntunga skyar tornade upp sig norröver torget. Den förutseende John hade rustat sig inför sitt statsbesök. Paraplyet och överrocken hängde i vestibulen alldeles innanför entrédörren utan synhåll för John, som fått sitt favoritbord med utsikt mot Tingvallagatan. Där missmodiga shoppar och lunchlediga medborgare stretade fram i motvinden. Efter lunchen tänkte sig John delta i den lokala Rotaryklubbens eftermiddagsmöte. Han kände sig aningen nervös, emedan dagordningen innehöll punkten laget runt. De förutbestämda medlemmar förväntas bibringa några fyndiga anekdoter inför församlingen. Denna tisdag fanns John på listan. Han hade levt ett innehållsrikt liv och samlat på sig mängder av erfarenheter och minnen som han gladeligen delade med sig till en oftast tacksam publik. Trots sin medfödda blyghet njöt han över att då och då få stå i rampljuset. Dessutom älskade John roliga historier och anekdoter som han ofta kryddade sina minnen med till allmän munterhet. För säkerhets skull hade John sitt anförande nedtecknat på ett papper tryckt förvarat i rockfickan. John var nämligen helt utan anledning bekymrad över att plötsligt drabbas av demens, vilket han erfarit på nära håll. Det när hans barndomskamrat Birger utan förvarning hade diagnostiserats med Alzheimer. Efter kaffet och en snabb genomögning i en kvarglömd NVT reser sig John från bordet, närmade sig klädhängaren, men upptäckte till sin fasa att hans gröna överrock saknades. Istället hängde en snarlik rock alldeles bredvid, som definitivt inte var hans. John kände i alla fall genom fickorna jack på ledtrådar till rockens ägare, dock utan resultat. John upplyste restaurangpersonalen om situationen och bad dem hålla ögonen öppna om någon skulle ge sig till känna. Eftersom John ogärna ville missa sitt Rotary-möte och därmed välbehövliga flitpoäng, satte han på sig den ovana rocken som passade likt vården hans egen och styrde stegen de knappa 300 meterna tvärs över torget på stadshotellet där klubben hade sina möten. Väl framme intog John en ledig plats i det ombonade konferensrummet med namnet Hybeleien, uppkallat efter en av stadens legendarer, förebild till en av kavaljererna i Gösta Berlings saga. Mötet var som vanligt väl besökt och efter de sedvanliga förhandlingarna vidtog höjdpunkten. John stod lyckligtvis långt bak i talarlistan, så han kunde lugna ner sig efter malören med rockförväxlingen. Efter de inledande anförandena, som mest handlade om golf och erfarenheter från yrkeskarriären, kände sig John fylld av tillförsikt. Hans föredrag skulle nog vara aftonens behållning, trodde han. Han ämnade berätta om sin mors misslyckade emigration till Amerika i början på förra seklet, kryddat med ett par roliga historier han lärt sig av sin amerikanska kusin Bremen vid ett USA-besök för några år sedan. Med viss omarbetning till svenska förhållanden skulle historierna ha hög igenkänningsfaktor. Det var han definitivt övertygad om. Väl hemkommen slog sig John ner framför tvn för att ta del av nyheterna, vilket var en viktig del av hans dagliga rutiner. Han var allvarligt bekymrad. Dels av det rådande världsläget, men även för det tydliga tecknen på att ha fastat i triviala vanor, något han fruktat ända sedan barnsben. Jans vardagsrum var traditionellt möblerat med en 45 tums tv, liten altartavla framför en smakfull skinnsoffgrupp, som till Jans glädje var enkel att hålla fräsch eftersom han ofta föredrog att inta kvällsmat och fika framför tvn även när han fick besök. Så slog det honom att han måste undersöka den främmande rocken som nu hängde på tork i badrummet. Inne fick han på hans egen låg hans förberedda tal, förhoppningsvis kvar, som han ju så förtjänstfullt klarade sig utmärkt utan. I ena ytterfickan låg ett par exklusiva mockahandskar som inte kunnat vara billiga och dessutom en trisslott. Under ett ögonblick övervägde John att skrapa lotten som kompensation för sina besvär. Men hans ärlighetspatos fick honom att avstå från den impulsen. Han väcktes ur sina funderingar av ljudet från mobilen som låg på bordet framför honom. Hej John, det är Helmut på Freden. Det verkar som vi har något på spåret. En gäst ringde och berättade att han av misstag tagit fel rock när han lunchade här idag. Du kan få hans nummer så ni kan reda ut missödet. Tack, så vänligt. Bra jobbat och tack för en synnerligen delikat lunch. Fläsket var precis som jag vill ha det, knaprigt och lite bränt. John antecknade numret och beslutade sig för att omedelbart ringa den okända rocktjuven innan kvällens tv-begivenheter tog fart. Landshövdingen Liasson svarade en pondustyngd röst i mobilen. Ursäkta, jag tror att du och jag förväxlat våra rockar på Freden idag. Ja, något skumt var det förresten, vilka roliga historier du skriver på lappen. Jag tog mig frihet att dra dem hemma hos biskopen idag. Det väckte stor munterhet, även om det inte var särskilt rumsrena. Kanske just därför spekulerade John. För övrigt hittade jag en trisslott i landshövdingens rock, den vill den väl ha tillbaka. Vi är väl du och bror nu? Vi kunde rent av kalla oss för rocksvågrar. Nej, behåll den för Guds skull och lycka till. Förresten, vi kan ju träffas på Freden nästa tisdag och utväxla rockar, var landshövdingens slutreplik. Lotten gav en netta vinst på 1000 kronor, så John bestämde sig för att stå för notan kommande tisdag och kanske till och med unna sig lite konjak till kaffet. Parentation. En dikt av Per-Erik Munter. Vårt liv är inte evigt. Det tynar bort en dag. Kanske som en våris, bräcklig, skör och svag. Livet är en gåva som vi alla fått i del. Hur vi nu det lever med brister och med fel. En del blir direktörer. En del blir ingenting. En del blir pensionärer och vill då dansa swing. På vårdcentralen får vi mediciner av stora mått. Försöker lindra symptom efter år som gått. Men hur vi nu än lever så tar livet plötsligt slut. Vi står där alla frågande, är det nu absolut? Vi står där frågande, har resan varit trygg eller har den bara varit ett ok upp på vår rygg? Skulle vi kanske gjort någon mera saltomortal eller kanske samlat ett större aktiekapital? Var vi kanske för blyga, vågade vi ej ta initiativ? Visste vi kanske inte att man var så attraktiv? Efter många decennier så når vi resans slut. Då är det allt för sent att ringa 112 akut. Kommer kanske döden plötsligt när vi sover i vår säng. Utan minsta varning tar döden ut sin sväng. Det blir ingen repris, vi har haft vår chans. Nu återstår finalen i kvällens sista dans. Idag har vi bara minnet av en trogen vän som varit med oss och kommer hej igen. Vi minns ljusa stunder från livets elljusspår, men även dystra tider som gett oss gråa hår. Så reser vi nu alla mot färdens sista mål. Tre gånger vaccinerade, men utan tv och idol. Allt blir lugnt och stilla, vi finner ro ute i vår själ. Efter all vår strävan så säger vi farväl. Till slut vi tänder ljusen och gör vår reflektion. Har vi sluppit miljöpåverkan på vår slutdestination? Är det till vår himmel höghastighetstågen är på gång? En himmel som borde vara fylld av glädje, dans och sång. Vatten, vatten, bara vanligt vatten, eller? Ska du hänga med och ta ett dopp? En varm sommardag blir svaret onekligen ja utan eftertanke. Bad har värderats olika i olika kulturer. I 300-talets Rom skattades bad högt. Det fanns hela 11 badhus i staden. Även i övriga Europa intar bad av vatten en framskjuten roll i bot mot sjukdomar, men även för rekreation sedan lång tid tillbaka. I vårt land blev läkaren och naturforskaren Urban Hjärne en av de tidiga förespråkarna för brunns- och badkurer. På 1690-talet fick han tillgång till det Gripenhjelmska huset på Kungsholmen i Stockholm, där en medicinsk-kemisk anläggning inrättades med laboratorium, apotek, medicinalträdgård och konstgjorda mineralbad. Redan 1678 hade Hjärne kommit till Medevi nära Motala för att undersöka vattnet ur en källa. Han analyserade och godkände vattnet och Medevi brunn blev därmed Nordens första hälsobrunn. Hjärne var då en auktoritet inom medicin och naturvetenskap och verksam i Collegium Medicum, den tidens centrala medicinska myndighet. Kunde man inrätta kurorter i Sverige slapp ståndspersoner resa till utlandet. Bra, tyckte den ekonomiskt medvetne rikskanslern Axel Oxenstierna. Brunnen i Medevi uppfyllde ställda kvalitetsmål och anses göra det än idag. Man kom att skilja på brunnsort och kurort. Brunnsort har en hälsokälla och där förekommer brunnsdrickning. Kurort erbjuder även bad. Förekommer sjukvård kallas det kuranstalt. Kartläggningen av kolsyre och järnhaltiga surbrunnar sköt nu fart. 1734 anger Linné antalet i Sverige till ett 70-tal. Folk strömmade till då man lovordade vattens läkande effekt av mineraler, svavel och järn. Ju högre halt av lösa salter och kolsyra desto bättre. Kvävgas kunde även förekomma. Källan i Porla hjälpte inte den första källans vatten, kanske man lyckades bättre vid nästa. Surbrunnarna bidrog till att medeltidens vallfärder nästan fick en renässans. Vilka åkommor ansåg man då vattnet kunna bota? Vattens saltinnehåll var av vikt. Natriumsulfat kunde ha god effekt. Om man vill ha bort eller i alla fall minska bly i kroppen, en inte ovanlig förgiftning på 1700-talet. Genom saltverkan, så kallad osmoseffekt, kunde god effekt fås på katarrer genom gurgling. Natriumbikarbonat lindrade vid magsår. svavelkällorna, vi bad i dem lindrade hudbesvär, men dämpade även ledbesvär och syfilis. I våra dagar kan man ju köpa svaveltvål för behandling av vissa hudåkommor. Järnet till källvattnet var viktigt. Den känner inte läkekonsten som inte känner järnet, sa man. Ofta gjorde kulten kring drickandet och traditionen sig mer gällande än intresset för vattnets innehåll. Det gällde att dricka mycket och det gjorde man. Man började redan tidigt på morgonen och fortsatte hela dagen. Många tyckte sig bli bättre och återkom till brunnsorten år efter år. Ofta hade nog läkarna hjälp av ödets makter. Historien förtäljer att kung Adolf Fredrik hade botat sin svåra huvudvärk genom brunnsdrickning ordinerat av doktorn Nils Rosén. Som tack för detta ville drottningen resa en sten vid Loka brunn. Stenen kom dock aldrig på plats, men en bild av den samma ses i Roséns vapensköld. Han kallade sig därefter Nils Rosén von Rosenstein. Att dricka brunn blev ett begrepp för gemene man på 1800 och början av 1900-talet. En kur sträckte sig över cirka 4 veckor. Gärna att kuren upprepades 3 år i följd. För att vatten skulle nå ut i kroppens alla delar började drickandet på fastare mage. Trunkar av havsvatten inköpta på butelj förstärkte kuren. Alla samhällsklasser var representerade på de större brunnsorterna. Man höll inte strikt på social tillhörighet, men de obemedlade, som kallades uslingar, måste avsluta sin frukost innan övriga gäster kom. Under 1800-talets senare hälft skedde stora samhällsomvälvningar. Borgarklassen fick det bättre och ökade. Av besökarna på Ramlösa 1857 var cirka 10% ståndspersoner, det vill säga huvudsaken adel, 70% borgare och 20% bönder och obemedlade. Ett halvt sekel senare räknar man 6% för den sistnämnda gruppen, vars kostnader till stor del betalades av hemförsamlingen eller fattigvården. Sverige hade fått det bättre. Kurorternas insatser utgjorde en mycket viktig del av dåtidens sjukvård för framförallt kroniker, kanske något förbisett i historieskrivningen. Under nästan hela 1800-talet var brunnsorterna mest populära. Vattens helande kraft hade slagit igenom. Alla typer av sjukdomar kunde botas eller lindras. I början av 1900-talet ökade efterfrågan på badortsvistelse. Kommunikationen med västkusten hade blivit smidigare genom öppnandet av Göta kanal. Även ökad ångbåtstrafik bidrog. I början av 1800-talet var badortsliv något mycket exklusivt. Drygt 30% av gästerna led då av bleksot, det vill säga blodbrist, ofta mer eller mindre självförvållat. Man ville få huden så blek som möjligt enligt gängse mode. Hade man inte kunnat åstadkomma en blek hy så klämde man in sitt snörliv, allt enligt rådande mode. På badorterna började dagen med en strandpromenad. Den ozonrika luften prisades. Havsvattens mineraler ansågs stimulera hälsan. Sjömän vittnade om att må bättre om de kunde hålla sina kläder genomdränkta med havsvatten. Men havets väldighet förskräckte och få vågade ens stoppa fötterna, trots att ingående instruktioner gavs. Sakta skulle man gå till väga. En bit ut skulle huvudet doppas hastigt, vilket upprepades innan man sänkte hela kroppen. Var du gammal och skröplig rekommenderades du medhavd käpp. Luftdrag skulle undvikas både vid nedstigande såväl som vid uppstigande ur vattnet. Från kontinenten ryktades det om en präst, Sebastian Kneip, som blivit botad från blodhosta efter att ha vadat i flodvatten. Det gick även bra att gå barfota i daggfriskt gräs i läkande syfte. Flera vittnar om vattnets positiva effekt. Detta var början till Kneipprörelsen, som dock aldrig riktigt slog an i vårt land, men blev stor i Tyskland. Men kunde inte havsbad rent av vara farligt? Ja, man borde alltid rådgöra med familjeläkaren innan man badade. Havet dög ju till fiske, transport och mycket annat, men dög det till bad? Nej, här måste man nog gå varsamt fram, och det gjorde man. På anständiga badorter inrättades en kallbassäng, men bara för herrar. Simning ansågs allt för ansträngande för det svaga könet. Med tiden och på betryggande avstånd från mannen byggdes så småningom även bassänger för damer. Pinsamma situationer och möten måste ju undvikas. Bassängerna låg antingen avgränsade ut i havet eller på pålar på stranden. Mest skeptiska till havsbad tycks kvinnorna varit, men kanske inte till badet som sådant. Att klä av sig utomhus och därmed blotta sig må vara bara inför medsystrar, men ändå. Sen ska man ta på sig den eländiga simdräkten som var sydd av ylle. Ylle ansågs vara bäst, då blött ylle inte är genomskinligt. Härigenom hade anständighetens lagar mer än väl uppfyllts. Det dörde ända till 1900-talets början innan män och kvinnor för första gången kunde bada tillsammans. Och då i Mölle, vilken moralisk utmaning! Något som blev allt mer populärt på västkusten var gyttjebad, som ansågs stärka både kropp och själ. Gyttjan utgjordes av nedbrutet organiskt material. Behandlingen skedde med patienten sittande i en större balja. Försök gjordes även med magnetinslag i vattnet. Men detta gav olidlig smärta utan synlig gagn varför det upphörde. Dagen var luftkvaliteten uppe till diskussion. Luftens godhet, det vill säga syrgashalt, uppmättes med så kallad evdimeter och kommenterades livligt ur hälsosynpunkt. 1800-talet var ju mycket den förunderliga elektricitetens århundrade. Redan under 1760-talet hade kung Adolf Fredrik med hustru Lovisa fått elbehandling inom parentes elektroterapi. Elbehandling blev mycket populär och utfördes av brunnsläkarna. Elektriciteten är så utomordentligt kraftigt botemedel att läkare falla i förundran, slutcitat. Vad förundran innebar lyser dock med sin frånvaro. 1896 hade Nobelpristagaren Becquerel, stavat B-E-C-Q-U-E-R-E-L, upptäckt radioaktiviteten. Kanske detta var något för badterapin. Radioaktiviteten fanns endast i källornas vatten och blev ett starkt argument i konkurrensen om kunderna. Behandlingen lovordades bland annat av den 62-årige provinsialläkaren Robert Werner i Gränna, som tyckte sig ha fått en ungdomlig vigör av det radioaktiva vattnet. Radioaktivt vatten förekom i annonser ända fram till 1960, men den medicinska effekten fanns knappast. Moderna spabad har numera tagit tillvara godbitarna i brunnsbaden, att folk får koppla av och njuta av tillvaron, även mänskligheten väl förunnat i dessa oroliga tider. Djävulsklo som en symbol för nationen. Carl Olof Hallman skriver: i de delar av Afrika där harpagoörten växer får du rådet att gå försiktigt i de sandiga markerna så att djävulen inte får chansen att slå klorna i dig. Harpagoörten är också känd under namnet djävulsklo. Den är dessutom en av Botswanas nationalsymboler. Djävulsklon med det latinska namnet Harpago Plytum Procubens tillhör familjen sesamväxter och finns huvudsakligen i södra Afrika. Man förklippar den kanske särskilt med Kalahariöknen och Namibia och Botswana. Djävulsklon trivs i sandiga jordar i områden med låg nederbörd. Det är en flerårig växt som varje år bildar krypande skälkar som kommer fram efter det första regnen. De ovanjordiska skälkarna dör sedan vid torkade frost, medan rotknölen lever vidare under jorden och bildar sekundära knölar. Blommorna är trumpetformade och färgen varierar från mörkt röd över lila till rosa. Det är de träiga frökapslarna med krokiga taggar som har givit växten dess namn. Taggarna gör att kapslarna kan haka fast i pälsen på djur och på så sätt spridas långt från moderplantan. Frökapseln öppnar sig dessutom långsamt, varför endast en fjärdedel av dess frön kommer i kontakt med jorden under första året. Fröna förblir livskraftiga under många år. I södra Afrika betraktas djävulsklon som en av de viktigaste medicinalväxterna. Främst exporteras de torkade knölarna till Europa. Växten skördas i det vilda, så det har funnits oro för att tillgången ska minska kraftigt. Försök att odla växten har ännu inte lett till någon större framgång. Det är en skyddad växt i de länder där den växer och det är olagligt att skörda den utan tillstånd från myndigheterna. Djävulsklon har länge varit känd som en medicinalväxt bland sanfolket i Kalahari. I Europa blev den känd i början av 1900-talet genom en tysk, G.H. Mehnert, som kom att ägna sig åt lantbruk i regionen efter sin tid som soldat i tyska Sydvästafrika. Efterfrågan ökat i världen efter 1960-talet och särskilt under detta århundrade. Det finns en uppgift att Namibia under ett år exporterade 2000 ton torkade rötter. Det som gräver fram rötterna i vildmarken är mestadels kvinnor som kommer från fattiga landsbygdssamhällen där finns små möjligheter att hitta lönarbeten. Det blir långa arbetsdagar och långa sträckor att gå till fots för en blygsam lön. Lokalt i sitt utbredningsområde har djävulsklon använts som ett universalläkemedel. Inom den västerländska växtmedicinen används den främst mot artrit och reumatism. Den innehåller iridoidglykosider som anses ha antiinflammatoriska och antioxidativa effekter. Dessa iridoider skulle också kunna hämma tumörstillväxt. Det finns dock vissa varningar i litteraturen att drogen kan vara allergiframkallande och påverka effekter av annan medicinsk behandling. Det varnas även för att höga doser kan orsaka abort. I Sverige finns djävulsklo att köpa som kosttillskott för djur. Det kan ges till äldre hästar för att stimulera rörligheten. Det uppges dock att de vetenskapliga beläggen för denna effekt är begränsade. Det saknas studier som jämför växtens effekter med placebobehandling. I en artikel publicerad 2022 har forskare vid Walter Sisulu University i Mthatha, Sydafrika, undersökt tidigare studier och funnit att laboratorier har gjort intressanta rön som kan visa att djävulsklon har åtminstone en del av de effekter som tillskrivs den. I försök på råttor har man funnit att extrakt av djävulsklon är smärtstillande och har antiinflammatoriska effekter. Där också visar sig att blodsockernivåerna sjunker. Toxikologiska data har dock visat att harpagoörten har negativa effekter i höga koncentrationer, varför man förespråkar låga doser. Enligt forskarna krävs fler kliniska studier för att effektivisera den framtida tillämpningen av H. procumbens. Där kan man uppnå ökad terapeutisk effekt och säkrare produkter inom hälso- och läkemedelssektorn. I maj 2014 kunde man i Botswana Daily News läsa att Sengaparile fanns med när de fyra nationella symboler för flora och fauna som hade valts ut med hänsyn till kulturarv och användbarhet för nationen. Nationella symboler främjar enighet i ett land för att säkerställa bevarandet av arter som är förknippade med Botswana, sade Joshua Moloi, som då var chef för den statliga institutionen för skogsbruk. Han sa då också att nationalblomman Sengaparile, eller djävulsklon, som finns i landets torra delar, symboliserade Botswana som en stark nation. Han noterade även att växten är känd för sina medicinska förmågor och underströk att de nationella symbolerna måste skyddas av alla i Botswana. Botswana har mer att erbjuda än Okavango-deltat och böcker om damernas detektivbyrå. Landet fick inte särskilt stor uppmärksamhet i svensk media när det fick sin självständighet på 1960-talet. I motsats till andra länder i södra Afrika skedde detta under ordnade former och landet har sedan dess åtnjutit något som liknar västerländsk demokrati. Alltså inte särskilt spännande under en tid då den revolutionära romantiken hyllades. Man kan notera att både Namibia och Botswana har låtit djävulskron pryra sina frimärken för att visa dess betydelse, slutar Karl-Olof Hallman. Han axlade Martin Luther Kings fallna mantel på 1960-talet. Senare drev han kampanjer som presidentkandidat för Demokratiska partiet. Baptistpastorn Jesse Jackson var under flera decennier en av USA:s mest färgstarka politiker och aktivister. Han gick bort den 17 februari, 84 år gammal. Greenville är den sjätte största staden i South Carolina. Men räknar man förorterna är den nummer ett i delstaten. Staden ligger nära den punkt där South och North Carolina möter Georgia. Kan sägas vara en typisk sydstatsstad. Två tredjedelar av befolkningen är vit. Resten utgörs av afroamerikaner och man bortser små klickar av övriga minoriteter. Det var här Jesse Louis Burns föddes i oktober 1941. Staden var då på typiskt sydstatsmanér segregerad. Levnadsstandarden var klart högre på den vita sidan. I stort sett alla personer med någon form av makt var vita. Det var alltså i den här miljön den unge Burns, som han då hette i efternamn, växte upp. Han fick ingen lätt start i livet. Hans mamma Helene var bara 16 då han föddes. Fadern var grannen och för detta boxaren Noah Lewis Robinson, som bodde i grannhuset. Denna var emellertid gift med en annan kvinna och brydde sig inte om den son som blev resultatet av hans utomäktenskapliga förbindelse. 1943 gifte sig modern med Charles Jackson. Han adopterade senare Jesse, men först när denna var i tonåren. När paret fick ett eget barn skickades Jesse att bo med sin mormor i ett primitivt så kallat shotgun-shack, bortstött av sin biologiska far och inte riktigt accepterad av sin styvfar, hade den unge Jesse Jackson det inte lätt. Inte sällan retades de andra barnen med honom, något som paradoxalt nog verkar ha stärkt honom. Jesse Jackson växte upp som en energisk grabb, inte alls bortkommen eller blyg. Han hade lätt för sig skolan och var duktig i idrott. Kanske hade han ärvt faderns boxargener. Självförtroendet var ingen bra brist på, men hudfärgen talade emot honom. Under 1950- och 60-talen var Greenville ännu strikt segregerat. De svarta bodde i de sämre stadsdelarna, ställen de vita rynkor på näsan åt. I sociala sammanhang var det underförstått att färgade skulle böja sig för vita. Lagar stadgade också separata skolor, restauranger, biografer, väntrum och sjukhus. Till och med toaletter och parker var åtskilda. Det var så i den här miljön Jesse Jacksons politiska uppfattning formades. Att förändra detta för svarta, så förnedrande system, skulle snart bli en av hans kall. I 20-årsåldern började han studera på University of Illinois. Detta tack vare stipendium han fått för sin skicklighet i amerikansk fotboll. I nordstaten Illinois slapp han äntligen de segregerande Jim Crow-lagarna. Han kände sig emellertid knappast välkommen i den förment liberala miljön, tvärtom. Här blev han mer förnedrad av det vita än hemma i Greenville. Att han rent juridiskt var jämställd med dem betydde inte mycket. Jacksons tid i Illinois blev också kort. Snart flyttade han tillbaka till North Carolina och fortsatte plugga på ett etablerat så kallat svart universitet i Greensboro. Här studerade han sociologi och träffade också sin blivande fru Jacqueline Lavimia Brown. De gifte sig 1962 och fick 5 barn tillsammans. Senare i livet skulle Jackson även studera teologi. Samtidigt hade det börjat hända saker i den varma södern. Medborgarrörelsen hade blivit en kraft att räkna med, trots repressalier från myndigheterna. Det anordnades massmöten, bojkotter och liknande aktioner. Även en del vita anslöt sig till kraven på lika behandling, något som inte var ofarligt, speciellt om de bodde i sydstaterna. Den 7 mars 1965 anordnades en marsch mellan Selma och Montgomery i Alabama. Här ville medborgarrättsrörelsen uppmärksamma det faktum att det var svårt för svarta att använda sin rösträtt tack vare diverse absurda krav. Bland deltagarna fanns Martin Luther King och en 23-årig Jesse Jackson. Den senare började arbeta för King, som upptäckte hans begåvning och karismatiska utstrålning. Snart avbröts emellertid marschen av polisen, som också gick till angrepp mot deltagarna. 17 deltagarna skadades svårt, samtidigt som övergreppen filmades av tv. Bilder på människor som slogs blodiga kablades ut över världen och skapade sympati för dem. Kort senare tog president Lyndon Johnson initiativ till en ny rösträttslag och snart avskaffades alla former av rasdiskriminering i USA, på pappret. I verkligheten var situationen fortsatt svår för många svarta och Jesse Jackson blev en av de ledande aktivisterna i frågan. Vid sidan om arbetade han som baptistpastor. 1968 var Jackson på det hotell i Memphis där Martin Luther King sköts ihjäl. Efter att sadan sig har hållit i Kings blodiga huvud efter det dödande skotten. Något som andra närvarande hävdade att det var lögn och Jackson blev i visas ögon en tveksam förgrundsfigur. Det var ju så med medborgarrättsrörelsen. Striden inte mot etablissemanget bråkade medlemmarna ofta inbördes. Tidvis hade faktiskt Jackson kontroverser med Martin Luther King. 3 år senare grundar han hur som helst People United to Serve Humanity. Det är i översättning människor förenade för att tjäna mänskligheten. Det var en organisation för självhjälp åt den svarta befolkningen och utvecklades 1984 till Regnbågskoalitionen. Den senare omfattade även andra minoriteter. Senare skulle de två enheterna slås ihop. Jackson engagerade sig även i det demokratiska partiet och drev även här främst minoritetsfrågor. 1983-84 blev han andra afroamerikaner att genomföra en landsomfattande presidentkandidatkampanj för ett stort parti efter Shirley Chisholm. Han slutade på tredje plats i primärvalen. Vid det andra försöket 87-88 kom han tvåa. Han tillhörde demokraternas vänsterflygel, populär bland svarta och socialt marginaliserade grupper. En del i partiet oroade sig emellertid för en ganska radikal afroamerikansk presidentkandidat och det som idag kallas identitetspolitik. Även efter de fruktlösa kampanjerna fortsatte Jackson vara en kraft att räkna med i demokraterna och generellt i den amerikanska debatten. Han blev något av en slags äldre statsman i partiet. Bland annat kritiserade han ofta amerikanska interventioner i Latinamerika och Mellanöstern. 2001 hamnade han emellertid rejält i blåsväder sedan det blev känt att han haft en utomäktenskaplig förbindelse med en ung kvinnlig medarbetare. Förhållandet resulterade i ett barn fött 1999. Paradoxalt nog hade Jackson också en god relation till Donald Trump. Så länge denne hölls utanför politiken vill säga. Bland annat uppträdde det tillsammans i sammanhang där det gällde att främja minoriteters ställning i affärslivet. 2017 insjuknade Jesse Jackson i progressiv supranukleär pares. En sjukdom inom Parkinsonism-spektrat. Den 17 februari i år gick han bort i sviterna av denna. Hans politiska arv var förs vidare av sonen Jesse Jackson Jr. som representerade Illinois i USA:s kongress 1995-2012. Politisk kris där Norge ville ta över Grönland från Danmark. Det hettade till ordentligt i början av året när president Trump uttalade att han inte uteslöt att sätta in trupper och med vapenmakt göra Grönland till en del av USA. Det var inte första gången han uttalade sin avsikt att ta Grönland från Danmark och långt ifrån första gången USA markerade sitt intresse för att överta landet. Redan under sin första presidentperiod uttalade Donald Trump sin önskan att köpa Grönland av Danmark. Det tolkade dock den danska regeringen som ett dåligt skämt. Men vintern 2026 låg ett större allvar bakom Trumps ord. Danmark svarade med att skicka soldater, flygplan och fartyg och flera länder som Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien förklarade snabbt sitt stöd till Danmark. Men Trump är inte den första amerikanska ledaren som visar tydligt intresse för Grönland. Redan 1867 uttalade USA:s utrikesminister William Seward att det skulle vara till strategisk fördel för USA att överta inte bara Grönland utan också Island som då lydde under Danmark. 1910 föreslog Maurice Francis Egan, USA:s ambassadör i Danmark, en byteshandel. Att ge Danmark amerikanskt territorium i Filippinerna i utbyte mot Grönland och danska Västindien. Det blev ingen byteshandel. Däremot sålde Danmark danska Västindien till USA i december 1916. Nästa budgivare var president Harry Truman som 1946 erbjöd Danmark 100 miljoner dollar för Grönland, men även han fick nej. Enligt vissa källor diskuterades frågan än en gång i USA 1955, dock utan att det led till en formell förfrågan. Men en del av Grönland kom faktiskt att ockuperas av främmande makt mellan världskrigen av Norge. Det skedde i juni 1931 då en grupp norska fångstmän ledd av Halvard Devold på eget bevåg steg i land på ett obebott område på nordöstra Grönland, hissade den norska flaggan, förklarade området norskt och döpte det till Eirik Raudes land. Devold hade radioutrustning med sig och skickade meddelande till hemlandet. Den nåddes nyheter av enorm entusiasm. Många norrmän ansåg nämligen Grönland vara norskt. Grönland blev dansk genom en lång koloniseringsprocess ledd av såväl danskar som norrmän. Koloniseringen började på allvar. Den norske prästen Hans Egede 1721 landsteg och grundade Gottorp, stavat G-O-D-T-H-O-B. Den nuvarande Nuuk för att konvertera befolkningen till kristendomen. Norge ingick då i union med Danmark. Som ett resultat av Napoleonkrigen upplöstes unionen 1814 genom Kieltraktaten och Danmark tvingades avträda Norge till Sverige. Danmark fick dock behålla Grönland, Island och Färöarna som historiskt ansågs norska. I Norge utbröt glädjeyra i juli 1931. Det trycktes till och med kartor som markerade Eirik Raudes land. 1932 fick man trycka nya kartor. Då gjorde Norge anspråk på ännu ett område i sydöstra Grönland som döptes till Fridtjof Nansens land efter den berömde polarforskaren. Det kan tyckas märkligt att den norska regeringen var så snabb att ställa sig bakom Devold som agerat helt på eget initiativ. Allra mest entusiastisk var Vidkun Quisling, försvarsminister, sedan jordbruksminister, vars namn senare skulle bli synonym med landsförräderi, då han 1942 tillträdde som ledare för den norska marionettregimen under den tyska ockupationen. Den norska regeringen ställde sig bakom ockupationen av de grönländska områdena och motiverade sitt agerande med att de ockuperade områdena var terra nullius, det vill säga herrelösa områden, där det inte bodde någon, inte fanns bebyggelse eller någon försvarsmakt. En annan orsak var sannolikt att den norska regeringen tagits på sängen av Devold, att man inte ville se svag ut inför väljarkåren. Ockupationen blev en världsnyhet. Så hur reagerade man i Danmark? Bestörtningen var stor. I dansk press spekulerades kring vad den socialdemokratiska regeringen led av Thorvald Stauning skulle vidta för åtgärder. Skulle den skicka flottan och armén? Skulle det bli öppet krig med Norge? Skulle regeringen acceptera det som hänt och förhandla med Norge om resten av Grönland? Att inleda en omfattande militärkonflikt i Arktis var inte bara vansinnigt. Det var närmast stört omöjligt. Och det skulle vara väldigt dyrt. Stauning valde att gå en helt annan väg, den juridiska vägen. Efter första världskrigets fasor tillsattes den permanenta internationella domstolen i Haag. Ersatt 1946 av internationella domstolen. Det var där civiliserade nationer skulle lösa sina tvister utan blodsutgjutelse. Stauning anlitade ett stort uppbåd av advokater, juridiska experter och historiker att gå till djupet i frågan. Danmark lämnade in en stämningsansökan mot Norge och krävde att annekteringen skulle förklaras olaglig och att dansk suveränitet över hela Grönland skulle erkännas. Det var en chansning. Internationell rätt gällande Arktis var oklar. Om Danmark förlorade skulle man förlora halva Grönland. Man kunde så småningom förlora allt. Scenen var förberedd för en sensationell rättegång. Norges regering anlitade ett lika stort team och skred till verket. Danmarks juridiska team visste att det måste bevisa två saker. Att Danmark hade visat avsikt och vilja att agera som suverän över hela Grönland, inte bara västkusten. För det andra att andra nationer, inklusive Norge, hade accepterat dansk suveränitet tidigare. Medan juristerna grävde igenom alla dokument i det danska utrikesministeriet hittade det ett PM. Det var en uppteckning av ett samtal som hade ägt rum 12 år tidigare, år 1919, mellan den danska utrikesministern Erik Scavenius och den norska utrikesministern Nils Claus Ihlen. Det hade ägt rum över en drink under en diplomatisk konferens. Det var informellt, det var avslappnat, men i PM stod att Ihlen hade avgett ett löfte. Enligt de danska anteckningarna hade den danska ministern frågat Ihlen om Norge skulle invända mot Danmarks suveränitet över hela Grönland. Och Ihlen svarade enligt uppgift att den norska regeringen inte skulle skapa några svårigheter i denna fråga. De danska advokaterna stirrade på pappret. Det var ett muntligt löfte givet av en utrikesminister. Och i diplomatins värld och ett muntligt löfte bindande. Norge hade alltså gått med på att ge upp alla anspråk på Grönland för flera år sedan, hade helt glömt bort det. Det danska teamet tog dock inget för givet. De samlade bevis på danska vetenskapliga expeditioner till östkusten. Bevis på att danska lagar gällde hela Grönland. De byggde ett berg av papper som de hoppades skulle vara tillräckligt stort för att stoppa den norska annekteringen. Samtidigt var stämningen i Norge optimistisk. Det trodde man att Terra Nullius var oslagbar som argument. Det norska försvarsteamet fokuserade på bristen på effektiv ockupation. Det påpekar att inuiterna som varit nomadiska i århundraden var de enda människorna på den östra kusten och att det absolut inte var danska undersåtar i traditionell mening. Och bortsett från inuiterna kom endast norska jägare och fångstmän till området. När rättegångens datum närmade sig var spänningen enorm. Pressen mellan Norge och Danmark piskade upp en nationalistisk stämning. Men i de tysta salarna i fredspalatset i Haag gjorde sig domarna redo. Det fanns 15 domar från olika delar av världen, bland annat Kuba, USA och Japan. Rättssalen var fullsatt. Diplomater, journalister och spioner från alla stormakter var på plats. De visste att det här fallet skulle skapa ett prejudikat. Inte bara för Grönland utan för Antarktis. För Spetsbergen, arkipelagen och för varje obestritt territorium som fanns kvar på jorden. Det norska teamet argumenterade för att Ihlen bara talat informellt. Att han inte haft befogenhet att ge några löften. Men skadan var skedd. Diskussionerna dog ut i månader. Tusentals sidor med dokument lämnades in. Domen var planerad till den 5 april. Det var en dag som skulle avgöra Arktis öde. Om Norge vann skulle Arktis kunna bli fritt för alla. Varje nation skulle tävla om att placera flaggor på obebodda klippor. Om Danmark vann skulle cementera idén att gränser fastställs genom lag, inte genom närvaro. Så kom domen. Domstolens president harklade sig. De danska och norska delegationerna satt med stenansikten när domen lästes upp. Den var lång och komplex, men skulle eka genom historien. Domen såg fast att i Arktis var standarden för ockupation annorlunda. I ett tempererat land som Frankrike eller Tyskland behövde soldater och skatteindrivare i varje by för att bevisa att man ägde det, men i en öde polarregion där liv knappt var möjligt var standarden mycket lägre. Domstolen såg fast att Danmark bara behövde visa avsikt och vilja att agera som suverän. Det pekar på de danska vetenskapliga expeditionerna, på handelsmonopolen och det föredrag Danmark hade undertecknat med andra nationer. Domstolen sa i praktiken att man inte behövde leva på varje kvadratcentimeter av isen för att äga den. Man behövde bara agera som jordägare. Och sedan kom den sista spiken i kistan, Ihlen-deklarationen. Det löfte som den norska utrikesministern gav 1919 var bindande. Det var domarna entydiga. Grönland var och förblev danskt. 1953 upphörde Grönland att vara koloni och integrerades som en del av Danmark. 1979 infördes hemstyre på Grönland och 2009 infördes självstyre. När USA i början av året hotade att överta Grönland med vapenmakt klargjorde en majoritet av den grönländska befolkningen att man inte önskade lyda under USA, avslutar Michael Lee. Läsarnas egna berättelser. Vi vill höra just din berättelse, skriver redaktionen. Besök kvällstunden.se/leb så får du veta mer om hur du gör. Lasse Sandberg, före detta exportspeditör, inleder med följande berättelse. Jag hörde på nyheterna att transportbolagen överväger att frakta sina containrar landvägen för att undvika bråket och trängseln i Hormussundet. 1972 byggde Skanska, tidigare skånska cementgjuteriet, lyxhotellet Al-Rashid i Bagdad. Många leveranser dit gick via Kalmar. Det exportklarerade hundratals ekipage. Från Kalmar gick färden via exempelvis Karlskrona till kontinenthamn och sedan ner till Volos i Grekland för vidare befordran med färja till Latakia i Syrien. Därifrån fortsatte man via Damaskus till Bagdad och så var man framme. Det var en blandning av nationaliteter som rattade dessa fordon och det kunde vara lite knepigt ibland att visa den bulgariska chauffören vägen, men jag försökte ändå med engelska. You turn left in the traffic circle direction ferry Karlskrona, then Bagdad straight ahead. Det vill säga sväng vänster i rondellen mot Karlskronafärjan, sedan Bagdad rakt på och de flesta kom fram. Men mycket kunde hända på vägen, bland annat i Turkiet där en del mammor hade lärt sig känna några extra dollar genom att släppa ner en barnvagn i en bergig kurva och sen rusa ut och skrika "Oh, my baby, my baby!" Det visade sig att barnvagnen var fylld med sten. Men för att undvika problem med den hårdföra turkiska polisen betalade chauffören ett antal dollar. Därför hade chauffören alltid en extra rulle dollarsedlar i fickan och man visste snart taxan. Sen hade en del chauffören lärt sig ett annat knep. Kontraktet kunde föreskriva att det skulle vara minst två chaufförer vid transporten. Detta kallades noga vid ankomsten till byggnadsplatsen. Men några djupingar hade en lägenhet i Damaskus där den andra föraren hoppade på. Och så var det två chaufförer vid ankomsten. Ja, knepen var många. Det fanns ju inte några rastplatser i öknen utan toalettbestyren avklarades genom att man monterade en toasits på bakre kofångaren med vingmuttrar. Och så kunde man sitta och kuckelura medan kamelerna traskade förbi. Det är visserligen så där en 50 år sedan, men öknarna är kvar. Och detta är små tips till de eventuella transportörer som ska trucka fartygscontainrar genom ökenlandskapet medan kulorna viner i Hormuzsundet. Den andra berättelsen är undertecknad Ingmar Fagerlund som skriver: detta med datamaskiner. Det är ändå något märkvärdigt kan jag tycka, för jag har inte vuxit upp med dem. Hör till förra generationen, eller förrförra. En bekant till mig besökte sina barnbarn. Det satt en treåring och tryckte på en iPad. Vad hade vi när vi var tre år, sa han. Träklossar. Jag hade hänt en del på teknikens område. Jag var 9 år när det kom in en tv i vårt hem. På en flimrig grönvit bild kunde vi titta på en kanal, testbild och nyheter, och Lassie. Ibland var bilden alldeles sned och rullade. Då ska man skruva på linjehållning. Och mobiltelefon. Det fanns ju inte när jag var ung. Nej, en gammal telefon med sladd och nummerskiva. Min svärfar hade en biltelefon tidigt. En väska med stor, tung sak. Och antenn på bilen. Nu har man en liten tingens till fickan. En datamaskin. En kamera som går att ringa på. På 1970-talet studerade jag på Medicinarberget i Göteborg. Det fanns en barack med datamaskiner. Och vi gjorde studiebesök. Killarna som jobbade där inne hade vita rockar. Och runt vägarna så stora skåp med bandspelarrullar. Som gick runt. De visade oss stolt hur man kunde skriva ut en bild på en hund. På en lång pappersremsa kom det fram en bild av hunden som var gjord av ettor och nollor. En av teknikerna pratade om att i framtiden skulle nog hela det stora sjukhusets alla data kunna hanteras av dessa maskiner. Jaha, tyckte vi. På min vårdcentral som jag sedan kom att arbeta på, det hade vi pappersjournaler, maskinskrivna av våra sekreterare. Det var ändå ett framsteg jämfört med det handskrivna små kort som jag stötte på i slutet av 70-talet. När vi dikterade på en bandspelare och små kassetter lämnades för utskrift. Det fungerade och pappersjournalerna var lättlästa. En nackdel var att det skulle hanteras. Ibland var de på driven, borta. Så kom vi till 92. Då skulle vi gå över till datajournaler. Sjukvården skulle datoriseras. Utbildning ordnades. Det satt vi framför tangentbord och dataskärmar. Då skulle man lära sig trycka på olika knappar. Det var inte så enkelt. Vad händer om jag trycker fel? Börjar det ryka eller går det sönder? Händer ingenting, sa kursledaren. Bara tryck. I värsta fall kan man stänga av och börja igen. Men vi kom igång. Ett enkelt program först, har jag förstått. Men det funkade. Sedan utvecklades det hela. Vi dikterade som vanligt. Men sekreterarna knattrade inte längre utan tryckte på tangenter. Som jag gör nu på min lilla dator. Jag har lärt mig mycket mer om man använder den. Kan skriva och mejla, kopiera text och lägga in bilder. Ändå gör väl bara bråkdel av vad maskinen kan. Vad som pågår inuti den här apparaten har jag bara en vag uppfattning om. Jag begriper att det är elektriska kretsar med en massa nollor och ettor som far omkring. Men hur går det till? Och en konstig grej jag finner nästan övernaturlig, det är att jag kan skicka iväg det jag skriver. Det flyger tvärs över rummet till en blinkande låda på väggen och åker sedan iväg i en fiber ut i gräsmattan. Då dyker upp en annan dator. Kanske hos min vän i England. Hur går det till? Ja, märkvärdigt. De gamla pappersjournalerna vi hade på jobbet, ja, de kunde komma bort. Men det var något robust ändå. När datorerna krånglade, då satt vi där. Tills experterna kunde få igång det hela. Fördelar med datorer? Ja visst. Men knepet där det stannar upp. Känsliga grejer. Likadant här hemma. Ibland kan det komma upp en konstig textruta på skärmen. Eller också fattar jag inte hur jag ska komma vidare med olika högerklickningar och allt. Som tur är har jag vännen Roger som jag kan ringa till. En humanist och latinare som kom in i datavärlden via posten. Han kan mycket om konstiga klick eftersom han jobbar med datasystem. När jag ringer kan han guida mig. Men jag är ofta nervös att jag ska trycka fel och sudda bort något. Eller att jag ska börja ryka i maskinen, precis som för 30 år sedan. Nej, det släpper nog aldrig. Man skulle vara som barnen nu. Växa upp med dessa märkvärdiga maskiner. Funderar ibland på vad mormor och morfar hade tänkt. De fick klara sig med fotogenlampor och stearinljus som små. Jag har ändå varit med om månlandningen 69. Och dessa fenomen till datorer och telefoner. Och på något sätt blivit sams med dem. Under vignetten Sportprofilen ska vi nu läsa om den osannolika OS-medaljören. Att göra en Bradbury har blivit ett vedertaget begrepp i sportens värld. Det kommer från den australiensiske skridskåkaren Stephen Bradbury vann olympisk guld i USA 2002 på ett minst sagt sensationellt vis. Han var nämligen den enda deltagaren som stod på benen, vilket resulterade i Australiens allra första guld i vinter-OS genom tiderna. Bradbury blev en publikfavorit. Efteråt har han hyllats på alla möjliga sätt. Stjärnor i vintersport från Australien är kanske inte det allra vanligaste. Och naturliga skäl uppmuntrar inte det varma klimatet till aktiviteter på is och snö. Det bör dock tilläggas att det faktiskt finns vintersportorter även i Australien med anläggningar för utförsåkning med avancerade och omfattande nedfarter. All vintersport utövas ju inte heller utomhus och ishallar finns även i varmt klimat. I Sydney finns skridskobanor inomhus och där går exempelvis alldeles utmärkt att träna short track, det vill säga kortbana. Det är också denna disciplin inom skridskosporten som Bradbury satsade på. Stephen Bradbury föddes 1973 i Sydney-förorten Camden och var som tonåring en stor talang på skridskor. 1991 arrangerades VM i short track på hemmaplan i Sydney och Stephen blev uttagen till landslaget trots att han bara hunnit bli 17 år gammal. Han fick en plats i stafettlaget på 5000 meter och laget tog hem guldet och världsmästartiteln. Insatsen brukar räknas som det första australiensiska VM-guldet i en renodlad vinteridrott. Bradbury kom att ta ytterligare två VM-medaljer i stafett under karriären. Ett brons 1993 och ett silver 1994. Några individuella medaljer blev det dock aldrig i ett världsmästerskap. Däremot hade Australien alltså ett starkt landslag i stafett. Vid de olympiska spelen i Lillehammer 1994 tog det ett brons. I laget ingick förutom Stephen Bradbury även Richard Niselski, Andrew Murta och Kieran Hansen. Bronset blev historiskt eftersom det var landets första medalj i vinter-OS. Taktiken i förloppet var tämligen enkel. Att helt enkelt bara klara av att stå på benen. Det visade sig vara en lyckad taktik och gav alltså ett brons. 4 år senare var tanken att upprepa bedriften vid spelen i japanska Nagano. Men den gången missade australiensarna finalen. Short track kan vara en farlig sport. Eftersom det går så fort och är så många skrinnare som möts samtidigt på en kort bana. Platsen är knapp och kollisionerna är oerhört vanliga. Addera vassa skridskor, man kan enkelt förstå att många risker snabbt kan uppstå. I september 2000 fick Stephen Bradbury erfara denna farligare sida av idrotten när han skadades svårt på träning. När hans träningskompis föll framför honom försökte Stephen parera med att hoppa över honom, men det resulterade istället i att Stephen for med huvudet först in i sargen. Det blev frakturer på nacken och läkaren menade att han aldrig skulle kunna åka skridskor igen. Han hade haft tur som överlevt. Denna prognos var ingenting som Bradbury själv ville lyssna på, utan satte snabbt upp målet att ta sig tillbaka och avsluta karriären efter nästkommande OS 2 år efter olyckan. Med målmedvetenhet och mycket rehabilitering lyckades han ta sig till startlinjen i Salt Lake City 2002. Det var nog få som trodde på honom där. Han var äldst i startfältet och hade dessutom just kommit tillbaka efter en allvarlig nackskada. Det som räknade ut honom på förhand fick fel. Väldigt fel. Resan mot guldet på 1000 meter var krokig. Uppladdningen hade blivit förstörd på grund av skadan och i kvartsfinalen åkte han ut, trodde han. Bradbury gick i mål som 3:a och var i och med det utslagen eftersom bara de 2 första kvalificerade sig vidare till semifinalen. Men den kanadensiska storfavoriten Mark Gagnon diskades efter kvartsfinalen på grund av att ha stört en annan tävlande. Ett plötsligt var Bradbury alltså 2:a och skulle åka semifinalen. Taktiken inför semifinalen var den vanliga för Stephen Bradbury. Hålla låg profil och stå på benen. Han låg sist hela loppet. Till sista kurvan, när trion i täten föll, var han knep en finalplats. Väl i final inledde han sist i fältet, låg återigen efter övriga deltagare hela vägen till slutkurvan. Då skedde det osannolika att alla andra föll. Eftersom Bradbury hade marginal framåt klarade han sig undan incidenten och kunde glida förbi motståndarna som låg på isen och ta det olympiska guldet. När han klev upp på prispallen så segrade gjorde han det som den första australiensiska guldmedaljören i vinter-OS genom tiderna. Inte bara det, som den första från hela södra hemisfären. Efter händelserna 2002 har att vinna oväntat genom att lurpassa långt bak i fältet kommit att kallas för att göra en Bradbury. Uttrycket används inte bara inom short track, utan en rad andra sporter som längdskidåkning, snowboard eller skikross. Sedan 2016 finns uttrycket Do a Bradbury med i det australiensiska uppslagsverket Australian National Dictionary. Efter olympiska spelen i USA valde Bradbury att lägga skridskorna på hyllan trots att sponsorerbjudandena hade börjat trilla in. Vintersport är inte det mest lukrativa att ägna sig åt i Oceanien. Under karriären finansierade han sin satsning främst genom att tillverka och sälja skridskor. Bradburys popularitet blev dock stor i och med det historiska OS-guldet. Han är fortfarande en populär kändis i hemlandet. Loppet hade varit så spektakulärt att det inte bara var en nyhet i australiensisk press eller skridskokretsar. Det blev en världssensation. På hemmaplan togs han emot som en hjälte som bärgat landets efterlängtade guld. Han porträtterades bland annat på ett frimärke, vilket gav honom en större summa pengar som han köpte en bil för. Andra utmärkelser han erhållit är till exempel nycklarna till staden Brisbane. Han invalde Sport Australia Hall of Fame, fick även medalj av drottning Elizabeth II. Efter karriären körde Bradbury racing under några år, inte på en internationell nivå utan tävlade i Australien under andra halvan av 00-talet. 2005 tävlade han i den australiensiska upplagan av tv-programmet Let's Dance, som i Australien heter Dancing with the Stars. Steven slutade sist i tävlingen tillsammans med sin professionella danspartner Sarah West. Han har även deltagit i Australian Survivor, i Sverige kallat Robinson, och slutat på en 20:e plats. 2022 räddade Bradbury några tonåringar som han upptäckte har dragits ut av strömmen när han surfade för sitt snabba agerande, erhöll han året därpå tapperhetsmedalj. Numera livnär sig den oväntade guldmedaljören på att hålla inspirationsföreläsningar. Katja och kärleken. En följetong av Astrid Birgers. Det är åttonde delen av 9. Först kort resumé. Den unga trädgårdsarkitekten Katja Milford anlände till Glimringe, inbjudan sin mors gamla vän Theodor Barenfeldt. Vet hon inte att den gamle baronen plötsligt har dött och att hans brorson Hans Rutger övertagit godset. Hon möts av Hans Rutger, hans bror Christer, Hans Rutgers vackra fästmö Isabel del Barco. Det blir en svår chock för henne att istället för onkel Theodors välkomnande famn mötas av tre främlingar. Hans Rutger övertalar dock Katja stanna på Glimringe över sommaren. Isabel bor på den förfallna granngården Bella Vista tillsammans med tant Hedda, en avlägsen och förvirrad gammal släkting. Isabel ser som sitt mål i livet att bli gift med Hans Rutger, slippa alla ekonomiska bekymmer och få leva i lyx och överflöd. Christer har ett par rum till sitt förfogande i flygelbyggnaden. Han är löjtnant vid flygvapnet och borta i långa perioder. Christer har sedan länge ett förhållande med Isabel, men en kväll tar Hans Rutger den på bar gärning och bryter förlovningen. Även Christer bryter med Isabel sedan han lärt känna Marianne, som är dotter till en rik svensk-amerikan som nyligen återvänt till Sverige. Enligt onkel Theodors testamente måste Hans Rutger vara gift genom 2 år för att få behålla Glimringe. Han föreslår nu Katja ett skenäktenskap och Katja svarar ja. Hon älskar Hans Rutger och hoppas att han en dag ska älska henne tillbaka. De gifter sig, men på natten efter bröllopet smyger någon in i Katjas rum och försöker strypa henne. Efter en tid kommer Isabelle och Marianne oväntat på besök till Glimringe. Isabelle gör först ett försök att svärta ner Christer i Mariannes ögon. Sen gör hon allt för att återerövra Hans Rutger. Katja råkar höra en del av deras samtal och tror att Hans Rutger ångrar att han gifte sig med henne. För att visa att hon också är någon att räkna med föreslår hon att de tillsammans med Christer och Marianne åka till Stockholm, där de vill roa sig och köpa nya kläder. Slut på resumén. Hans Rutger satt och skrev när Katja kom in i hotellrummet. Hon såg sig omkring i det stora luftiga rummet med två bäddar. Hej, sa hon. Det var en härlig eftermiddag. Var är mitt rum? Här, svarade han. Hon stirrade på honom. Ja, jag tyckte det var onödigt med en dubblett, sa han. Jag har praktiskt taget delat rum i flera veckor. Du brukar ju sova bra med öppen dörr emellan oss. Men det är inte alls detsamma, påpekar hon kyligt. Måste det vara en öppen dörr så kan vi öppna till korridoren, sa han med spefullt leende. Men jag tänkte vila en stund, utbrast hon hetsigt. För all del, jag ska inte störa. Och så kommer en del bud till mig, meddelade hon. Så mycket bättre, då kan ju jag ta emot dem, sa han, jag ska vara beredd. Riktigt beredd var han dock inte. Det kunde tydligt utläsas hans ansikte en stund senare när han såg pyramiden av kartonger som staplats på golvet. Väntar du mer, undrade han. Nej, detta var allt, svarade Katja anspråkslöst. Hon började packa upp och staplöt rummet av klänningar, hattar och skor. Hon satte på sig en svart sammetshatt och såg fundersam på sig själv i spegeln. Detta är egentligen ett mycket behagligt liv och lätt att vänja sig vid. Det var ett fördelaktigt kontrakt, Hans Rutger, jag medger det. Han såg på henne med rynkade ögonbryn. Jag börjar hata det där uttrycket, sa han sammanbitet. Tänk, jag trodde det var det bästa du visste, log Katja. Tycker du att jag ska färga håret? Riktigt blont eller kanske svart? Svart skulle nog klä mig bäst. Han stirrade förskräckt på henne. För himlens skull, Katja, du kan inte mena allvar. Hellre låser jag in dig. Då anmäler jag dig för hustrumisshandel. Har inte en kvinna rätt att färga håret i vilken kulör hon vill? Inte om hon sätter det minsta värde på sin mans omdöme. Katja såg på honom. Nej visst, min mans, mumlade hon. Han tog henne plötsligt om axlarna och svängde henne runt. Hör du, vart vill du komma egentligen? Är det rummet? I så fall, och spärrade upp ögonen, rummet? Nej, visst inte. Du stör mig inte alls. Men ens kände hon ett par armar av järn omkring sig. Han kysste henne, slet av henne den svarta hatten, slungade den in i ett hörn och kysste henne igen. Sluten lyfte han upp henne och kastade henne på sängen. Du är en markatta, sa han sammanbitet. Skamlös, ytlig, fåfäng. Så släpat mig hit för att plåga livet ur mig, men du har gjort upp räkningen utan mig. Han grep henne om axlarna och skakade henne och för varje ord för ett regn av kyssar över henne, en stormflod som aldrig ville upphöra. Hans kropp vilade mot hennes i en plötsligt het och självklar intimitet. En gränslös ömhet steg upp inom henne, hennes armar ville lägga sig om hans hals, men hon var på sin vakt. Dörren till korridoren står olåst, mumlar hon jäckande. Han släppte sitt grepp om henne, reste sig i tvärs över golvet och låste dörren. Men han återvände inte till henne utan blev stående vid fönstret med ryggen mot henne. Det blev mycket tyst i rummet. Endast ljudet från trafiken nådde dem som ett avlägset brus. Till och med rockvaktmästaren på den flotta restaurangen vände sig om efter Katja när hon på kvällen svepte in i den vita klänningen och pälscapen. Och såg ut som en fanfar till livet och skönheten, sorglösheten och ungdomen. Hon tog hand om beställningen av måltiden, fast den hela tiden med förtjusande älskvärdhet frågade efter de andras önskningar. Marianne, som äkta kvinnlig intuition, uppfattat Katjas sinnesstämning, assisterade villigt. Hon behandlade Kristen med slags uppsluppenhet, fullhet som han till sin början fann sig i med kärlekens tålamod, men som efterhand fick honom att mulna allt mer. Vad håller ni egentligen på med, frågade hans Rutger under en dans med Katja. Det verkar som om du och Marianne bildat en fientlig klan som vi står maktlösa mot. Han höll henne ett ögonblick så hårt intill sig att hon nästan tappade andan. Varför är ni kvinnor alltid roade av att plåga stackars förälskat karl? Jag ägnar mig inte åt intriger, svarade hon kort. Jag har inte lagt mig i Marians problem. Den löser hon bäst själv. Det borde inte finnas några problem, sa han. Isabelle har avslutat kapitel i Kristers liv. Vi har pratat igenom allt sammans i eftermiddag. Han tegde några ögonblick och fortsatte sedan. Jag dömer honom inte. Han var så ung när det började. Isabelle förblindade honom, lade beslag på hans känslor och gav honom ett dåligt surrogat för något hon kallade den stora personen. Han talade så lidelsefritt, som om ingenting av allt detta någonsin angått honom själv. Katja teg och önskade att han skulle fortsätta. Det behövdes bara några få ord som klargjorde hans egna känslor för Isabelle. Om hon var ett avslutat kapitel i hans liv också. Eller om han trots allt fortfarande älskade henne. Bara några ord och skulle vara ur denna skärseld av obesvarade frågor och tvivel. Men orden hon längtade efter kom inte. De återvände till bordet och strax därpå bröt upp. Marianne och jag tar en promenad, förklarade Christer när det stod ute på trottoaren. När beslöt vi det, undrade Marianne. Just nu, sa han bistert och tog henne under armen. Du måste se hur vacker Stockholm är på natten och om sommaren. Katja och hans Rutger gick åt sitt håll och Marianne och Christer flanerade sakta bort mot Djurgårdsbron. Marianne, sa han slutligen, vad är det som har hänt sen sist? Har du och Isabelle någonsin talat om mig? Kanske någon gång, svarade han tveksamt. Varför frågar du? Jag undrade bara. Hon var så rädd om min lycka att hon varnade mig för dig. Att du satt ett högt pris på din så kallade frihet. Gärna i dollar, tror jag. Sammanhanget stod enast klart för honom, men han lyckades behärska sig. Isabelle framhöll då och då, vilket utmärkt parti du skulle vara för mig, sa han lugnt. Jag har aldrig haft en tanke på dig som en rik arvtagerska. Jag är flygare, jag har mitt yrke. Jag har möjligheter till befordran, kort sagt. Jag har mitt liv och mina villkor som jag är fullkomligt nöjd med. Jag behöver inte dina pengar, jag behöver dig. Därför att jag älskar dig. Tror du mig? Eller ska jag berätta hela historien? Nej, sa hon snabbt. Jag vill ingenting höra. Låt det förflutna vara glömt. Något vet jag och något antar jag. Det räcker. Uppe i det bekväma hotellrummet fann Katja att situationen inte var så alldeles enkel. Det var inte så mycket kvar av hennes utmanande säkerhet när hon skyndade att klä av sig medan Hans Rutger var i badrummet. När hon själv kom från badrummet en stund senare låg han redan i sin säng. Han släckte lampan. Godnatt Katja, sov gott. Godnatt, mumlade hon. Du, fortsatte han. Jag kom att tänka på en sak. Det finns en liten passus till i testamentet som han visst aldrig invigde i. Onkel Theodor önskar sig en ny kommande arvinge inom rimlig tid. Jag förstår inte att jag glömde det, eftersom det är ganska viktigt. Katja låg andlös stilla och försökte utläsa något av hans röst. Hon var nästan säker på att han skrattade. Eftersom det inte var med från början måste den betraktas som ogiltig, sa hon kyligt. Han reste sig på armbågen och lutade sig över henne. Du kan alltså inte tänka dig mig som far till dina barn. Hon såg upp i hans ansikte, lät blicken följa konturerna av hans haka. Hon kände hans närhet med kropp och själ. Det skulle ha varit en lycka så stor att bara tanken gjorde ont om han älskat henne. Han böjde sig ner och kysste henne sakta. Hon vågade inte besvara hans kyss, men plötsligt sipprade ett par tårar genom hennes hårt slutna ögonlock. Han kysste bort dem också. Jag ville inte göra dig olycklig, sa han sluten strävt. Men jag tänkte, jag trodde idag att jag förstår att jag tog miste. Ett par dagar efter utflykten till Stockholm var Katja upptagen av att lägga sista handen vid sin skapelse. Stenpartier nere vid ån. Det återstod bara en krans av vattenväxter som man ville ha som avslutning längst ner. Det var en varm och vindstilla dag. Ån flöt fridfullt porlande genom grönskan. Katja arbetade en stund och såg sedan på klockan. Det var strax lunch. Hon plockade ihop en del plantor och lade dem i fukten vid kanten. Hon skulle göra jobbet färdigt när hon ätit. Hon gick upp till slottet och fortsatte genom hallen uppför trappan till sitt rum. När hon kom upp i korridoren fick hon syn på Wedberg som stod där med stor nyckelknippa i handen och försiktigt provade den ena efter den andra i hennes sovrumsdörr. Han vände sig snabbt om när han hörde hennes steg. Han såg ertappad ut och mumlade något om en liten justering av låset. Katja ryste till. Det hade hänt så mycket som fått henne att glömma de måttliga nattliga upplevelserna. Men nu kom skräcken tillbaka med förnyad styrka. Hennes gåtfulla fiende fanns fortfarande och var i verksamhet någonstans. Katja fuktade läpparna men kunde inte komma på något att säga. Wedberg mötte hennes frågande blick men förblev tyst och öppnade artigt dörren för henne. Under lunchen med Hans Rutger nämnde hon ingenting om det lilla intermezzot i korridoren. Istället berättade hon om sitt jobb vid ån. Det ska bli färdigt nu på eftermiddagen och sen måste han komma ner och inspektera. Ett trädgårdsmästaren också där nere undrade Hans Rutger, liksom i förbegående. Nej, han skulle arbeta drivhuset idag, meddelade Katja. Hans Rutger lovade att komma ner och beundra resultatet. Sedan tillade han. Det var så sant. Tant Hedda kommer hälsa på i eftermiddag. Hon har gripits av längtan efter en promenad genom sin ungdoms gröna lundar. Vi får bjuda henne på te och vara snälla mot henne. Katja suckade lätt. Hon kunde inte förstå varför hon hade så svårt för Tant Hedda. Samtidigt tyckte hon förfärligt synd om den gamla, förvirrade kvinnan. Hon hade också varit ung en gång och drömt om livet. Wedberg var först sysselsatt borta vid serveringsbordet, men ingenting undgick honom. Katja genomfors av obehag. När Tant Hedda någon timme senare kom ner till henne vid ån. God dag, kära barn, sa hon och slog sig ner på en bänk i närheten. Har hans rötter kommit på obestånd? Inte vad jag vet, log Katja. Han har inte beklagat sig. Måste du arbeta så där? Det brukar finnas trädgårdsdrängar på glimringen för i världen. Men nu är det jag som är trädgårdsdräng. Och jag tycker det är roligt. Det är det bästa jobb jag vet, försäkrade Katja. Tant Hedda begrundade detta några ögonblick. Så underligt, sa hon sedan. Din mor har ju ändå blått blod i ådrorna. Så väl då, sa Katja och flyttade på ett par runda stenar. Då passar jag kanske på Glimringe. Tant Hedda skrattade sitt lilla tunna skratt. Det var väl ingen som blev tillfrågad, sa hon med sin spröda röst. De alla döda och de döda tiger om allt. Katja såg hastigt upp för den underliga repliken. Ögonen fladdrade inte längre, det iakttog henne med ett outgrundligt uttryck. Det darrade till inom henne, hon såg sig snabbt om. Men solen strålade lika klart och vid Heddas fötter låg den stora svarta hunden fridfullt insomnad. Ändå kände hon på nytt den där förnimmelsen av fara. Här är vacker, så Hedda drömmande, men så tyst som om tiden stannat. Katja svarade inte. Hon gick längre ut på kanten för att hämta plantorna som hon lagt där före lunch. Det återstod bara att sätta den på plats, sedan var allt klart. Men just som hon lutade sig ner kände hon en hård stöt i knävecken. Hon förlorade balansen och störtade huvudstupa i vattnet. Hon grep instinktivt efter några nedhängande grenar att hålla sig fast vid, men såg ingenting annat än Sikas vita tandrad. Hunden högg efter hennes hand och Katja släppte greppet. Vattnet gick över hennes mun och näsa när hon försökte bottna, men strömfåran var smal, men några simtag skulle hon vara uppe. Hon försökte igen, högg tag om en utskjutande rot. Över den morrade hunden dåt och käkarna slog ihop i luften. Tant Hedda, ropar hon, ta reda på Sika, jag kommer inte upp. Först då såg hon att bänken där den gamla suttit var tom. Hon var ensam med hunden som envist och ursinnigt höll henne kvar i vattnet. Tankarna blixtrade igenom hennes hjärta. Vad skulle hon göra? Så fort hon hör sig stilla stod hunden orörlig och vaktade på henne. Säkte hon ut en hand mot den räddade gren var det med språng över henne. Hennes hand skulle krossas på en sekund mellan de där käkarna. Hon försökte simma över till den andra sidan av ån, men strömmen var för stark. Hon ropade med all styrka hon hade kvar, men endast hundens dova morrande kom som svar. Hon försökte lura hunden. Hon tyckte hon försökte tusen gånger, men den var alltid snabbare än hon. Det svartnade för hennes ögon och kände att hennes krafter snart var slut. Varför kom ingen och hjälpte henne? Skulle glimringen kräva hennes liv? Nu blev allt i mörker, solen och den gröna världen omkring henne försvann. Just då small ett skott och hunden föll som en sten. Starka händer grep tag i Katja. Någon ropade hennes namn, men hon lyckades inte svara. Hon slog mödosamt upp ögonen och tyckte sig se Hans Rutger med ett gevär i handen. Bakom honom satt tant Hedda och Vedberg på den gamla bänken. Det var där plötsligt alla tre, tänkte hon, innan hon helt förlorade medvetandet. Avslutning i nästa nummer. TV-stunden 9 juli till 15 juli. SVT 1 torsdag 9 juli. Klockan 6 Uppdrag granskning sommar, 7 Morgonstudion. 10 hemmagympa, 10.20 auktionssommar. 11.20, det sitter i väggarna. 12.20 hårt väder. 13.20 Håkan Bråkan 2. 14.50 barnmorskan i Eastend. 15.50 den stora keramikkampen. 16.50 där ingen skulle tro att någon kunde bo. 1730 Oslo 1985. 18 rapport, 1815 lokala nyheter. 1819 sportnytt, 1825 världens sämsta indier. 1855 svenska designklassiker, 19 antikmagasinet, 1930 rapport. 1955 lokala nyheter, 20 H- och M-dynastin. 21 Arvinge okänd, Danmark, 22 lokala nyheter. 22.05 tillbaka till Vilda Västern, 22.50 rapport. 22.55 Uppdrag granskning sommar, 23.55 Oslo 1985. 00.25 lönemordet, klockan 5 hårt väder. Fredag 10 juli. 6 aktionssommar, 7 morgonstudion. 10 hemmagympa med Sofia, 10.20 den stora keramikkampen. 11.20 världens sämsta indier, 11.50 kriminalarkivet. Lasermannen. 12.10 svenska designklassiker, 12.15 flicka och hyacinter. 13.45 ridsport, 17.45 hem till bondgården. 17.50 res med Jovan, 18 rapport, 18.15 lokala nyheter. 18.19 sportnytt, 18.25 svenska designklassiker, 18.30 allsång på Skansen, 19.30 rapport. 19.55 lokala nyheter, 20 fotbolls-VM. Klockan 23.30 rapport, 23.35 The Nile Hilton incident. Lördag 11 juli. 6 komiker utan gränser, 6.30 kriminalarkivet, Lasermannen. 6.50 H&M-dynastin, 7.50 världens sämsta indier. 8.20 hårt väder, 9.20 allsång på Skansen. 10.20 den stora keramikkampen. 11.20 auktionssommar. 12.20 antikmagasinet, 12.50 vilda kockar. 13.20 Allan och Amandas grekiska husdröm. Klockan 13.50 skilsmässa och barn, 14.20 Clarksons farm. 15.05 där ingen skulle tro att någon kunde bo. 15.45 ridsport Falsterbohås show. 17.15 hem till bondgården, 17.20 världens sämsta indier. 17.50 helgmålsringning, 17.55 sportnytt. 18 rapport, 18.15 barnmorskan i isten, 19.15 Mickels båt. 19.30 rapport, 19.45 sportlytt. 20 vi på saltkråkan, 20.30 komiker utan gränser. Klockan 21 misstänkt, 21.45 rapport. 21.50 Eagles of Republic. 23.55 The Color of Money, revanschen. 1.55 jakten på nästa Lamine Yamal. 2.15 fotbolls-VM. Söndag 12 juli, 6 allsång på Skansen. 7 frågar doktorn, 8 Hennes och Maurits dynastin. 9 komik utan gränser, 9.30 vi på Saltkråkan. 10 där ingen skulle tro att någon kunde bo. 10.40 där ingen skulle tro att någon kunde bo, sommarstunder. 10.45 auktionssommar, 11.45 allsång på Skansen. 12.45 Arvinge okänd Danmark. 13.45 ridsport, Falsterbo, 17.10 Stanley Tucci Italien. 17.55 sportnytt, 18 rapport. 18.10 lokala nyheter, 18.15 på resa med Bachstad i Afrika. 18.55 svenska designklassiker, 19 sportspegel, 19.30 rapport. 19.55 lokala nyheter, 20 hotell romantik. 21 skilsmässa och barn, 21.30 kriminalarkivet, Lasermannen. 21.50 lönnmordet. 22.40 ner på baby, 23.10 rapport, 23.15 misstänkt. 00.00 tillbaka till Vilda Västern. Måndag 13 juli klockan 6 hotell romantik, 7 morgonstudion, 10 sommargympa med Sofia. 10.20 sportspegeln, 10.50 på resa med Barstad i Afrika. 11.30 komiker utan gränser, 12 vi på Saltkråkan. 12.30 antikmagasinet, 13 vilda kockar. 13.30 allsång på Skansen, 14.30 skilsmässa och barn. Klockan 15 hotell romantik, 16 barnmorskan i isten. 17 auktionssommar, 18 rapport. 18.15 lokala nyheter, 18.19 sportnytt. 18.25 svenska designklassiker, 18.30 det sitter i väggarna, 19.30 rapport. 19.55 lokala nyheter, 20 seniorsurfarna. 20.30 Allan och Amandas grekiska husdröm. 21 jag får ner till bror, 21.45 svenska designklassiker. 21.50 lokala nyheter, 21.55 den perfekta väninnan. 22.55 rapport, 23 en främling i familjen. Tisdag 14 juli. Klockan 6 matadoren hade dynastin Märsk. 7 morgonstudion, 10 sommargympa. 10.20 aktionssommar, 11.20 hotellromantik. 12.20 äventyr på sommarfjället, 12.30 där ingen skulle tro att någon kunde bo. 13.10 mästerdetektiven Blomqvist, 14.40 det sitter i väggarna. 15.40 Clarksons farm, 16.30 aktionssommar. 17.30 friidrott, 18 rapport. 18.15 lokala nyheter, 18.19 sportnytt. 18.25 svenska designklassiker, 18.30 Victoria-konserten. 19.30 rapport, 19.55 lokala nyheter. 20 allsång på Skansen, 21 fotbolls-VM. Onsdag 15 juli, klockan 6 aktionssommar, 7 morgonstudion. 10 sommargympa med Sofia, 10.20 allsång på Skansen. 11.20 vi på Saltkråkan, 11.50 seniorsurfarna. 12.20 där ingen skulle tro att någon kunde bo, sommarstunder. 12.25 det regnar på vår kärlek. 14 på resa med Bachstad i Afrika. 14.40 det sitter i väggarna. 15.40 frågar doktorn, 16.40 den stora keramikkampen. 17.30 Oslo 1985, 18 rapport. 18.15 lokala nyheter, 18.19 sportnytt. 18.25 hårt väder, 19.25 svenska designklassiker. 19.30 rapport, 19.55 lokala nyheter. 20 Victoria-konserten, 21.30 kronprinsessan Victorias fond. 21.40 design och hantverk, 21.50 lokala nyheter. 21.55 seniorsurfarna, 22.25 snacka om språk. 22.55 kriminalarkivet, lasermannen. 23.15 rapport, 23.20 jag får ner till bror. 00.05 den perfekta väninnan. SVT 2, torsdag 9 juli. 14.20 året runt på slätterna. 15.10 dieselsmugglarna. 15.40 pilsnerraggarna. 16 familjen Adampour. 16.20 syskon på semester. 16.50 var är Odin. 17.25 nyheter på lätt svenska. 17.30 nyhetstecken. 17.40 Oteset. 17.50 Oddasat, 17.55 korta tv-historier. 18 Miyazaki, mästaren från Studio Ghibli. 18.55 Hur är läget Sverige? 19.10 Anslagstavlan, 19.15 Hundskolan. 20 Spårlöst försvunnen. 20.40 Kriminalarkivet, mordet på Ängla. 21 Aktuellt, 21.25 Sportnytt. 22.40 Kartellen och drönarna, 22.05 Röda linjen. 22.30 Sjukhuset med livet i händerna. 23.05 Den svarta svanen, midnatt, syster min, 00.15 Ken Burns. 1.10 Finlandsfärjorna. Fredag 10 juli 14.50 orienterings-VM, 17 Anders matresa, 17.10 begåvningens baksida. 17.25 nyheter på lätt svenska, 17.30 nyhetstecken, 17.40 Oteset, 17.50 Oddasat. 17.55 OS överlevnad, 18 Norges tuffaste, 19 den dunkla naturen, 19.30 bortom bilden, 20 friidrott, Diamond League, 21 aktuellt. 21.25 sportnytt, 21.40 Oliver Stone, outsidern. 22.35 minnas Paris, 00.15 Felix och Klara, 00.45 spårlöst försvunnen. Lördag 11 juli. Klockan 9.40 så byggde Sverige, 10.40 hur är läget Sverige, 10.55 dieselsmugglarna, 11.25 Norges tuffaste. 12.25 syskon på semester, 12.55 pilsnerraggarna. 1315 familjen Adampour, 1335 bortom bilden. 1405 den dunkla naturen, 1435 vetenskapens värld, monstervågor. 1530 orienterings-VM, 16 rapport. 1603 orienterings-VM, 17 kronprinsessan Victorias fond. Osynlig funktionsnedsättning, 1710 stuntfarmen, 1720 hundskolan, 1805 Carl Nielsen mellan himmel och jord. 19 engelska antikrundan, 20 Samara Joy live i Paris. 21:40 Nielsens fyra med Blomstedt. 22:30 Fitz Caraldo, 01:00 Röda linjen. Söndag 12 juli. Klockan 10 gudstjänst, 10:30 Samara Joy live i Paris. 12:10 Nielsens fyra med Blomstedt, 13 Carl Nielsen mellan himmel och jord. 13:55 spårlöst försvunnen, 14:35 Van Life. 14:55 OS överlevnad Alone Australien. 15 engelska antikrundan, 16 rapport. 16:05 resan längs älven, 17:05 världens historia. 18 jakten på jättetonfisken, 18:35 pilsnerraggarna. 18:55 stuntfarmen, 19:10 världens natur Kingdom. 20 så byggde Sverige, 21 rapport. 21:15 den svarta svanen, 22:15 finlandsfärjornas försvunna passagerare. 22:45 Oliver Stone, outsiden. 23:40 gudstjänst, 00:10 sjukhuset med livet i händerna. 00:40 var är Odin? Måndag 13 juli. 12:50 gudstjänst, 13:20 bortom bilden. 13:50 hundskolan, 14:35 spårlöst försvunnen. 15:15 den dunkla naturen, 15:45 Simon Simon. 17:30 nyhetstecken, 17:40 otiset. 17:50 Odda satt, 17:55 spännande yrken. 18 resa längs älven, 19 Van Life. 19:20 syskon på semester, 19:50 res med Jovan. 20 vetenskapens värld, smarta växterna, 20:55 världens historia. 21 aktuellt, 21:25 sportnytt, 21:40 matadorerna. 22:40 familjen Adampour, 23:05 kriminalarkivet, mordet på Ängla. 23:25 kartellen och drönarna. 23:50 sjukhuset med livet i händerna. 00:25 finlandsfärjornas försvunna passagerare. Tisdag 14 juli 14:30 familjen Adampour. 14:55 resan längs älven. 15:55 jakten på jättetonfisken. 16:30 så byggde Sverige. 17:30 nyhetstecken. 17:40 otiset. 17:50 Odda satt, 17:55 hem till bondgården. 18 friidrott, Continental Tour, 20 fotbolls-VM. 21:25 sportnytt, 21:40 Ken Burns, amerikanska revolutionen. 22:35 rapport. 22:40 Docs, ensam i Tokyo. Onsdag 15 juli. 14:40 bortom bilden, 15:10 Norges tuffaste, 16:10 Van Life, 16:30 engelska antikrundan. 17:30 nyhetstecken, 17:40 otiset. 17:50 Odda satt, 17:55 anslagstavlan. 18 vetenskapens värld, smarta växterna, 18:55 världens historia. 19 tornedalingarnas dag, 20 världens natur, Kingdom. 20:50 äventyr på sommarfjället, 21 aktuellt, 21:25 sportnytt. 21:40 tunnelbana, 21:55 Carmen Curlers. 22:50 sjukhuset. 23:25 Oliver Stone, outsider, 00:20 finlandsfärjorna. 00:50 jakten på jättetonfisken, kanal 4 torsdag 9 juli. 5:10 vad blir det för mat? 5:40 en plats i solen. 6.35 kökets middag, 6.45 nyhetsmorgon. 10.05 byte, 11.05 Marco och Irma. 12.05 en plats i solen, 13 en plats i solen. 14 hela Sverige bakar, 15 Mandelmanns gård. 16 sommar med Ernst, 17 Grand Designs UK. Tills 18 tillsammans med Strömstedt, 19 TV4-nyheter och väder. 19.30 halv åtta hos mig, klockan 20 sommar med Ernst. 21 fotbolls-VM, klockan 2 The Hunting Party. 2.55 morden i Marlow. Fredag 10 juli, 5.10 vad blir det för mat? 5.40 en plats i solen, 6.35 kökets helgtips. 10.05 byte, 11.05 Mark och Irma. 12 en plats i solen, 13 en plats i solen. 13.55 hela Sverige bakar, 14.50 Mandelmanns gård. 15.50 sommar med Ernst, 16.50 Grand Designs UK. 17.50 äntligen V85, 18 tillsammans med Strömstedts. 19 och 1920 nyheter och väder, 19.30 Påskomiljonären. 20 bäst i test, 21.30 en gång i Phuket. 22 nyheter, sport och väder, 22.15 en gång i Phuket. Lördag 11 juli. Klockan 5 är plats i solen, 6.55 byter bytt. 12 gillar läget, 13 byter bytt. 14 Edins lustgård, 16 så mycket bättre. 18 V85 direkt, 19 nyheter och väder. 19.30 påsk och miljonärer med sommarvinnare, 20 vilket liv. 22 nyheter och väder, 22.10 fotbolls-VM. Klockan 2 Veroki, 2.55 vit sand. Söndag 12 juli, klockan 5 en plats i solen. 6.55 en plats i solen, 12 bäst i test. 13.31 Bridget Jones Baby, 16 så mycket bättre. 18 sommar med Ernst, 19 nyheter och väder. 19.30 Bingo Lotto sommarfest, 21 Beck. 22 nyheter och väder, 22.10 Beck. 23.10 Patience, 00.10 The Rookie. 1.10 vit sand, 3.15 en plats i solen. Måndag 13 juli. Klockan 5.10 vad blir det för mat? 5.40 en plats i solen. 6.30 kökets middag. 6.45 nyhetsmorgon, 10.05 byte. 11.05 Marco och Irma, klockan 12.05 en plats i solen. 14 hela Sverige bakar, 15 Mandelmanns gård. 16 sommar med Ernst, 17 Grand Designs OK. 18 tillsammans med Strömstedts. 19 nyheter och väder, 19.30 halv åtta hos mig. 20 dag och natt, 21 Patience. 22 nyheter och sport, 22.20 vädret. 22.30 The Hunting Party, 23.25 Veroki. 00.20 Oxen, 1.20 Vit Sand. 2.20 Plats i Solen, 3.20 Grand Designs UK. Tisdag 14 juli, 5.10, vad blir det för mat? 5.40 Plats i Solen, 6.35 Kökets Middag. 6.45 Nyhetsmorgon, 10.05 byte, 11.05 Marco och Irma. 12.05 en plats i solen, 14 hela Sverige bakar. 15 Mandelmanns gård, 16 sommar med Ernst. 17 Grand Designs UK, 18 tillsammans med Strömstedts. Klockan 19 nyheter och väder, 19.30 halv åtta hos mig. 20 Renés brygga, 21 morden i Marlow. 22 nyheter och sport, 22.20 vädret. 22.30 The Hunting Party, 23.25 The Rookie. 00.15 Oxen, 1.20 en plats i solen, 3.20 Oxen. Onsdag 15 juli, 5.10 vad blir det för mat? 5.40 en plats i solen, 6.35 kökets middag. 6.45 nyhetsmorgon, 10.05 bytt. 11.05 Marco och Irma. Klockan 12.05 en plats i solen, 13 en plats i solen, 14 hela Sverige bakar, 15 Mandelmanns gård. 16 sommar med Ernst, 17 Grand Designs UK, 18 tillsammans med Strömstedts, 19 nyheter och väder. 19.30 halv åtta hos mig, 20 fotbolls-VM, semifinal, 00.05 The Rookie, 1 Oxen. 2 en plats i solen, 3 The Hunting Party, 3.55 Oxen. Kunskapskanalen. Torsdag 9 juli 17.30 ett enklare liv. 18.15 världens natur. 19.05 så gjordes Planet Earth 3. 19.15 människans bästa vän, 20.05 världens historia. 21 antikens riken, 21.55 vilda västern. 22.40 världens natur Sri Lanka. 23.30 världens natur Badlands. Fredag 10 juli. 16.40 så byggdes Sverige, 17.40 resfeber. 18.30 på resa med Barstad, Japan. 19.10 elefantens själ, 20 fråga Lund. 21 destination Asien, 21.55 övergivna byggnader. 22.40 Lorna, Australien, 23.35 ett enklare liv. 00.25 människans bästa vän. Lördag 11 juli klockan 10.55 ridsport. Falsterbo Horse Show. 17.15 på resan med Baxta, Japan. 17.50 övergivna byggnader. 18.35 på resan med Medelhavet. 19.20 resfeber, turismens pris. 20.10 djurvärldens vinnare. 21 det hände här. 22 antikens riken. 22.50 fråga Lund. 23.50 historien om Sverige, 00.50 historiskt eftersnack. Söndag 12 juli klockan 16.15 Alone Australien. 17.10 det hände här, 18.10 fråga Lund. 19.10 elefantens själ, 20 världens natur. 20.50 så gjordes Planet Earth 3. 21 kungliga skandaler, 21.45 på resa i Medelhavet. 22.30 världens natur Badlands, 23.20 människans bästa vän. Måndag 13 juli. 17.25 fråga Lund, 18.25 världens natur. 19.15 så gjordes Planet Earth 3. 19.25 på resa i Medelhavet, 20.10 vilda Korea. 21 historien om Sverige, 22 historiskt eftersnack. 22.30 det hände här, 23.30 antikens riken. 00.20 kungliga skandaler. Tisdag 14 juli. 16.55 världens natur Badlands. 17.50 kungliga skandaler. 18.35 övergivna byggnader. 19.20 antikens riken. 20.10 världens natur Kingdom, 21 på resa i Medelhavet. 21.40 mellankrigstidens drömmar, 22.35 Alone Australien. 23.30 resfeber, turismens pris. Onsdag 15 juli 17.30 på resa med Baxta, Japan. 18.10 djurvärldens vinnare, 19 hände här. 20 uppdrag granskning sommar, 21 resfeber, turismens pris. 21.50 den svarta svanen, 22.50 historien om Sverige. 23.50 historiskt eftersnack, 00.20 övergivna byggnader. Personligt. Om du vill svara på personlig annons, skicka brevet till Kvällstunden, Klockartorpsgatan 14, 723 44 Västerås. Kvinna söker man vid ålder 75. Intresse natur, djur och fika, jag är 77. Svar till helst Värmland 036. Man söker man, 75-årig gladlynt upplänning. Svar till upplänningen 037. Man söker mogen kvinna, 60-80 år, för trevlig samvaro och många trevliga upplevelser. Svar till jag hoppas 038. Ensam man på 70 plus 170 cm och ganska smal söker man för trevliga träffar. bilburen och finns i södra Dalarna. Svar med telefonnummer 039. Var finns du som vill ha guldkant i livet med upplevelser och mysa hemma? Kvinna på 73, ung i hjärta och sinne, finns i södra Småland. Svar till delad glädje, dubbel glädje, 040. Rätt svar är pristävlingen vecka 24, kryptot. Rätt svar är ena dagen är inte den andra lik. Vinnare i pristävlingen, första pris Hans M. Stockholm, andra till sjätte pris till Lars-Olof F. Engelfors, Irene Ö. Töreboda, Lars E. Lund, Monica F. Allingsås och Håkan A. Ludvika. Det handlar om trisslotter. Marknaden säljes. Praktisk elskåpsbil Berlingo 99, besiktigad, lastar 410 kilo för två personer, 073-658-844. Köpes kassettband Kvinnobandet, Lars-Erik Unestål, köpes gärna sms, 070-517-8570. Veteranbil önskas köpa, 070-698-6248. Uthyres Örsjöska skärgården, stuga med sex bäddar i Tyrislöt, Sankt Annas skärgård, uthyres veckovis. 6 000 kronor per vecka, 0708-234637. Uthyres mitt i Småland, mitt i naturen, en stuga veckovis, båt och cyklar ingår. Två mindre stugor, 3 500 kronor, 0702-30406. Vi är en familj som söker någonstans att kunna åka till på helger och vid ledighet. Bo på gård nu, så gärna naturskönt. 073-703-6321. Med ett leende. Herr Axberg hade blivit utnämnd till nämndeman och detta steg för Axberg åt huvudet, så att hon trodde sig ha blivit en mycket betydande person i samhället. En söndag kom paret Axberg lite för sent till kyrkan. Just som det trädde in reser sig församlingen för att sjunga en psalm. Men nämndemanskan Axberg gick baklänges upp för kyrkogången, gjorde avvärjande gester och ropade: "Sitt för alla det, sitt! Det var inte länge sedan gått folk, som jag var en töcken enkel människa som ni." En tid hade man i Mariestad en landshövding, som var den prydligaste och elegantaste klädda manspersonen i hela Sydsverige. En vårdag väckte han enorm uppmärksamhet på gatorna i stan när han promenerade omkring i kritvita damasker på skorna. Alla människor i stan följde stum beundran, men en gumma utifrån slätten som var i stan för att sälja ägg på torget gapade när hon såg landshövdingen, så det hördes flera kvarter. Det är allt synd på en så granner kar att han ska gå omkring i nedhasade kalsonger. En frukostrast diskuterar man tipsvinster. Smed Anton inflikar då: "Jag har aldrig vunnit på tips, men jag är tacksam ändå mot AB Tipstjänst. Det är de enda som lyckas övertyga min Hulda om att hon har fel ibland." "Titta på Sven, han arbetar dubbelt så fort som du", förmanar verkmästaren sin lataste man. "Ja, det har jag sagt åt honom också. Man vill inte höra på det örat." Det är välgörenhetsbasar på godset och godsägaren kommer dit och offrar en slant på vart och ett av stånden. Rättare Larsson är med och bär de nallebjörnar och grytlappar som godsägaren vinner på pil och pekar rätt. I ett stånd står den vackra lillepigan och säljer kyssa för 10 kronor per styck. "Får jag 5 stycken", säger godsägaren och langar fram en 50-lapp. Tant ropar pigan till gamla matronan Karlsson i samma stånd: "Kom hit med 5 kyssar till godsägaren." Godsägaren vänder sig till rättaren: "Vill Larsson vara snäll och ta emot varorna som vanligt." Så fick Sandens Kid sitt smeknamn. Hans egentliga namn var Harry Alonso Longabaugh, stavat L-O-N-G-A-B-A-U-G-H. men en händelse kom att ändra både hans namn och hans sätt att leva. Hösten 1887 var knappt 20 år fyllda helt utan pengar och utkomstmöjligheter, stal han en häst med en revolver nedstucken i sadelväskan. Händelsen utspelade sig i nordvästra hörnet av delstaten Wyoming, men efter ett noggrant detektivarbete fångades han in i Miles City, Montana och sheriffen i staden Sundance för uppdrag att hämta tillbaka honom. Efter rättegång hamnade han som förhållandevis ung i fängelse för första och enda gången i sitt liv. Det 18 månader långa straffet avtjänade han i fängelset i staden Sundance. Under resten av sitt liv kom han därför att gå under namnet Sundance Kid. Efter fängelsetiden drev herre Longabaugh mest runt och livnärde sig på småjobb. Allt från hjälpreda på olika hästranscher till mindre brott av skiftande karaktär. Med tiden kommer han att röra sig mer åt The Hole in the Wall, ett svårtillgängligt bergspassområde i Big Horn Mountains i Johnson County, Wyoming. Passet var känt som ett sorts gömställe och tillflyktsort för olika laglösa grupper under slutet av 1800-talet. Och det var troligtvis runt detta område som Sundance Kid för första gången kom i kontakt med den ökände rånaren Butch Cassidy. Historien tar egentligen sin början när tre dammiga cowboys rider in på gatan i den sömniga lilla västernstaden Montpelier i sydöstra Idaho i en augustidag år 1896. De tre ryttarna Robert och Roy Parker, mer känd som Butch Cassidy, William Ashworth, Elsie Leigh och Henry Rose, Bob Meeks, alla runt 30 år. Alla bär chaps av läder när de binder sina hästar framför salonen och går in i den nästan folktomma lokalen för att få en utsikt över stadens bank på andra sidan gatan. Med revolverna gömda under ytterkläderna gör de sin entré strax innan banken ska stänga för dagen. En stund senare kommer de ut med en säck fylld med pengar och guld. På gatan väntar en av dem med hästarna klara. Det dörde för länge innan stadens sheriff han samlade sina mannar för att ta upp jakten. Rånaren har redan tagit sig över bergen och är på väg till Browns Hole, en dal på gränsen mellan Utah, Wyoming och Colorado. Browns Hole kommer att bli ett av ligans viktigaste gömställen. Kort efter bankrånet i Montpelier kommer Butch Cassidy i kontakt med Sundance Kid. Låter honom komma med i hans liga. Den liga som senare kom att gå till historien som The Wild Bunch. Ligan bestod initialt av mellan 20 och 30 man. Flera vilda västerns mer namnkunniga fanns med, såsom Harvey Logan, mer känd som Kid Curry, William News Carver och Ben Kilpatrick, ofta kallad för The Tall Texan. Tillsammans skriver Wild Bunch-gänget in sig i den amerikanska västerns historia genom otaliga rån av banker och värdetransporter mot bland annat Union Pacific-järnvägen. Efter deras ovanligt brutala karriär som pågår under flera år och har ständigt varit efterlysta och jagade särskilt av Pinkerton Detective Agency tvingas de till slut att lämna USA. Longabaugh, hans flickvän Etta Place och Butch Cassidy flydde först till Argentina och sedan till Bolivia där de fortsätter på sin brottsliga bana. Efter att ha rånat ett gruvkontor i San Vicente i Bolivia omringas de några dagar senare av poliser och soldater och båda dödas i en eldstrid den 7 november 1908. De två kropparna lär ha begravts på stadens kyrkogård. Men i deras levnadsbeskrivningar står det att de förmodligen dog den här dagen. År 1991 när en amerikansk rättsantropolog skulle undersöka gravarna fanns det emellertid inga kvarlevor med DNA som matchade nu levande släktingar vare sig till Parker och Longabaugh. Butch Cassidy och Sundance Kids vilda framfart blev film 1969 med Paul Newman och Robert Redford i huvudrollerna. I filmens slutskede skjuter den ena sin kumpan, varefter den andra tar sitt eget liv. Filmen blev en klassiker och tilldelades 4 Oscars. Rockbandet Kent gjorde också en låt med titeln Sundance Kid på sitt album Vapen och ammunition för 2002. Men även i Sundance har en del gjorts för att Harry A. Longabo, alias Sundance Kid, ska bli ihågkommen. På uppdrag av Sundance Area Chamber of Commerce skapade Edward E. Lavka från South Dakota en staty av den forna kända rånaren. Statyn avtäcktes den 11 juni 2004 och återfinns utefter Cleveland Street alldeles bredvid Crook County Museum. Den murliknande bakgrunden konstruerades och byggdes av Reed Henschel. Lavkas uttrycksfulla bronsskulpturer är starkt förankrade i den amerikanska kulturhistorien och finns representerade över hela den amerikanska västern. Hans arbeten skildrar allt från amerikanska presidenter till kulturella ikoner och det indianska arvet, slutar Hasse Jansson. Porseriet av Stigbjörn Bergensten har rubriken Ett stensäkert trädgårdsprojekt. Han skriver: Någon har dumpat platta stenar i skogen. Stenar av det slag som betingar rätt höga priser om man skulle köpa dem på en bygghandel, tror jag. Vackra stenar med intressanta mönster i graniten, eller vad det nu kan vara. Antagligen var det meningen att det skulle ligga där och förena sig med naturen. Processen hade redan inletts på så vis att över stenarna fanns ett jordlager och på detta växte plantor av det slag som alltid skjuter upp så snart en ledig plätt finns tillgänglig. Stenarna skulle alltså bli förblivit dolda från världen i evinnerlig tid. Men då hade de inte räknat med L. Jag har upptäckt några alldeles fantastiska stenar som kommer att bli perfekta för en uteplats som jag tänkt mig, kom hon och basunerade ut. Jag tror att de blev rätt så besviken över min bristande entusiasm. Att åka ut i skogen och konka på tunga stenar var inte precis vad jag hade i sinnet då jag var djupt försjunken i en bok av Åke Edvardsson. Dessutom låg ett ännu olöst korsord och väntade på att bli löst. Troligen hade någon stenhämtning aldrig blivit av, och Mel inte hade berättat om sitt häpnadsväckande fynd för grannen. Vi kan kalla honom Anders. Jättetunga, förstår du. Väldigt tunga. Det var knappt att jag kunde rubba dem, sa hon till Anders. Och sen det karar väcks ett oförklarligt intresse när påstås svaga kvinnor förklarar hur de inte mäktar med en mastiga ting. När vi kom till huset i byn en kväll låg en liten pyramid av platta stenar utanför grinden. Och men titta, Anders har varit här med mina stenar. Så snällt, så fantastiskt snällt, utbrast L. Själv funderade jag hur han hade klarat av att på egen hand forsla dessa 100 kilos bitar från skogen till vårt hus. Men jag sa inget. Naturligtvis kunde jag inte annat än försöka få in stenarna till den plats där L inbillar sig att vi ska ha en uteplats. Behöver du hjälp? Undrade L. Hjälp? Ha, det här klarar jag. Kunde Anders så kan jag, sa jag. Men att få upp den på skottkärran var en pärs av det slag som jag inte ens önskar mina fiender. Jo, det gör jag nog förresten. Nu skulle denna trista historia kunna vara över, men så var det inte. Eftersom Anders visat vägen då det fanns många fler stenar att hämta, åkte vi iväg ut i skogen. Vi grävde och grävde, fler och fler tjusiga stenar blottades. Med förenade krafter, här måste jag säga att jag imponerades av Els styrka, lyfte vi in stenar i bilen för vidare befordran till vårt hus. Dessutom hade vi en imponerande stenhög liggande på gräsmattan. Där ska den ligga till våren, vad sedan placeras ut ett slags mönster, tror jag. Jag ser att jag hämtat fler stenar, sa Anders när han släntrade förbi. Ja, är det inte underbart? Och det är tack vare dig. Du kanske vill ha en drink, kvittrade El. Lättöl, juice, hallonsaft, blåsyra, lacknafta, fotogen, teröd, föreslog jag. Nå, Judas, eller var det Anders han hette, fick sin drink som visserligen innehör gift, men ett accepterat sådant. Sådana grannar ska man värna om, det är säkert, sa El. Stensäkert, sa jag. Och därmed är det slut på veckans taltidning.